Spelsnack avsnitt 587 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Oliver.
Och Adam.
Hej!
Och Amanda.
Ja, god dagens.
Är du med, Oliver?
Du bara... Din röst bara kapades för mig.
Ja,
det... Så det lät som att... du lyssnar på blä, och med mig har jag... Och jag bara, okej, nu fick han ont i magen och något, och så börjar vi om.
Ja. Nej, det gjorde vi inte. Jag sa ditt namn och det var verkligen tyst. Och så satt du liksom log in i kameran dessutom och var så här, vad kul det här är.
Jag väntade på att du skulle börja om. Men ja,
men det gör vi inte.
Nej.
Ditt uttryck påminner också, Oliver, om när vi var hemma hos dig och din son sa någonting som du absolut inte förstod. Och efter att ha försökt liksom förstå så svarade du bara, va?
Ja, man såg kugghjulen liksom, bara försöka lista ut,
verkligen.
Såhär, dechiffrera liksom, vad var det han just sa? Detta var,
Oliver satt och buffrade liksom i 15 sekunder.
Ja. Och sen fick bara, jag vet inte, va?
Då fick man det där Windows XP-djuret där, brum. Det inte funkar.
Men det måste vara 2 år sedan nu, alltså, 3 år eller någonting. Ja, hans tal var underutvecklat.
Som alla göteborgare.
Ja, Oliver hade ju bara problem att liksom svara på tilltal, så att vi förstår ju att det är lite svårt. En vecka med Switch nu då, hur känns det? Yay, nej.
Cyberpunk funkar.
Du spelar fortfarande Cyberpunk, Adam? Eller har du börjat och slutat?
Jag är fast i en ny genomspelning.
Oj, hur långt har du kommit?
Jag försöker göra alla de här stora sidogrejerna innan jag hoppar på expansionen. Så jag är klar med Nomad-grejen. Jag är snart klar med... Jag spelar ungefär 20 timmar. I alla fall. Och det är så nice med cross-save. Så jag spelar ju på Psycho Ray Tracing på PC:n. Och så sparar jag min save. Och så bara fortsätter jag på min Switch och tar med mig. Det är sjukt nice.
Jag gillar det här, bara, hur tycker du om din Switch? Jag spelar på din Switch. Du bara, jag spelar på PC.
Ja, men alltså, det är ett bra komplement.
Liksom. Ja, men jag förstår. Ja, men det är lite som när man streamar till Steam-decken från Xbox.
Ja.
Det är så nice. Man sitter vid Xbox och sen bara, men jag fortsätter lite i sängen. Och sen så somnar man efter 5 minuter.
Om man är du.
Om man är jag, ja. Gud, jag somnar på en gång. Men det är...
Och jag kan nämna att jag vill rätta mig själv från förra veckan. Jag var lite stressad för jag hade bara lekt med några timmar. Så jag råkade säga att Switchen vägde 400 gram mer än förra. Det är nästan ett halvt kilo, det är helt fel. Den väger 400 gram utan Joy-Consen, så den väger 80 gram mer än OLED-varianten.
Och, vi bara köpte det rakt av.
Ja, jag bara tänkte på efteråt. Vänta, den siffran, jag läste den, men den stämmer nog inte i huvudet. Och så dubbelkollar jag,
Sitter någon stackars skör jäkel där och bara typ skakar i händerna för att Switchen var egentligen tyngre.
Jag vågar inte köpa det, jag kommer bryta mina handleder.
Jag reagerar för att jag har så svårt att liksom föreställa mig vikt när jag hör det. Om någon säger typ, men den väger 800 gram. Liksom, jag har ingen aning om hur mycket det är.
Den väger typ, med Joy-Consen typ 523 gram eller något sånt.
Jag har svårt när det kommer till de små liksom valörerna. Eftersom jag är uppvuxen på gård liksom, och med hästar och sånt, så att jag tänker så här, men 25 kilos fodersäck liksom. Det är liksom så långt. Så typ när vi skulle köpa kattsand häromdagen och den väger 10 kilo. Och Amanda bara, men orkar du bära den? Och jag bara, 10 kilo? Jag bara, ja, men alltså, det får bara lösa sig liksom. Och sen så när man stod där i affären och tog upp den här 10 kilo säcken, man var så här, åh jävla vad lätt den var. Då tänkte jag typ fodersäck, ja, men det får väl gå.
Grejen är att jag har burit hem själv från Maxi någon gång en sån, och det greppet som man kan hålla fingrarna i skär ju in så in i Norden i fingerlederna.
10 kilo kan vara hur lätt som helst att bära om det är liksom en bra utformad ska man säga kapsel eller väska.
Ja, men precis. Är det en ryggsäck, inga problem.
Ja, precis. Men Alltså, det kan vara typ lättare att bära liksom en otymplig 20 kilos grej än att det är att bära en tymplig. Vad är motsatsen till otymplig? Alltså, någonting som är otympligt och väger hälften kan vara jobbigare att bära en lång sträcka.
Så kan det vara. Vi har ju spelat massa Mario Kart, du och jag i alla fall.
Ja, det har vi. Och envist försökt att ta 3 stjärnor på alla knockout tours. Och sablar, vad sviniga bottarna är.
Ja, jävlar i mig. Alltså, det finns ju ett trick. Är att om man inte driftar så är bottarna mycket snällare.
What the fuck?
Så, ja, det är något så att ju bättre du kör, ju vidrigare blir bottarna. Så att det var så jag klarade de sista liksom, 150cc-kupperna. Så jag bara, jag orkar inte köra om nu hela tiden. Så jag bara, ja, men jag driftar ingenting. Kom inte ett enda blått skal på hela omgången. Inga röda skal jagar mig. Ingenting. Det var så här, bara, fan vad nice. Men knockout tour fungerar inte lite likadant på, för att de, ju längre liksom fram i racet man kommer, ju vidare blir de. Och liksom den sista stretchen när man bara är 4 kvar, alltså, det är helt otroligt. Det är liksom så här,
det är en massaker.
Jag och Amanda, vi har gjort så att vi samarbetar ju. Så att den som är först av oss, liksom, för att få 3 stjärnor på knockout tour, så måste du komma 1:a på alla checkpoints. Och det är ju liksom lite knepigt.
Ja,
så då har vi gjort så att den som kommer liksom 1:a på första checkpointen av oss, den liksom, den håller tät, och den andra försöker då sabotera, för de andra liksom håller sig på andra plats. Och många gånger har det varit så här liksom att vi har kunnat haft en ganska stor ledning inför liksom sista stretchen. Alltså det är verkligen så här att det här är lugnt. Helt plötsligt så är liksom hela gänget på en, och man liksom, alltså verkligen bara så här att let's kill typ. Alltså det är liksom, ibland har det varit så här att jag vet inte hur den här jäveln kom förbi mig.
Nej, men precis. Jag tror sista racet som vi körde igår kväll, då körde vi en speglingskupp liksom. Och då hade jag lett liksom hela vägen, hade stort försprång, Jimmy hade pli på asen. När jag liksom var inte långt från upploppet, då blir Jimmy massakrerad, nerkörd. Och sen så genar de andra asen över, går in i mål före mig. Jag kom 4.
Ja, nej, men det är liksom, just med tanke också på att bottarna kan ha 3 röda skal, vilket de inte har kunnat förut.
Ja, jag tror att det var samma någon gång för dig också, när jag liksom bara såhär, jag kan inte hålla tillbaka dem. De kommer nu i ett svep allihop och alla har typ skal.
Ja, nej, men 3 röda skal, och de skjuter dem också i en sån liksom, i ett tempo som att du i alla fall kommer bli träffad av 2. Om du inte har liksom något att gardera dig med.
Jag tror jag har ett klipp någonstans när jag blev skjuten med typ 4-5 röda skal på raken.
Mm. Ja, men det är det. Och bottarna känns också mer programmerade, som att de är helst ute efter den mänskliga spelaren snarare än varandra. Även om de också skjuter på varandra såklart. Mm. Men det är liksom, kan de skjuta på dig så gör de det. Jag har liksom varit med om att bottar har haft röda skal och de leder inte och skjuter dem bak på mig. Och det är sånt beteende som jag typ blir arg på när mänskliga spelare gör. För man bara, du har ett rött skal.
Som jag.
Du leder inte. Skjut fram för i helvete. Och så kommer bottarna göra samma sak. Så lite. Men så det har vi gjort. Och sen,
jag sitter och tänker på att du blir så irriterad. För då har jag tänkt att jag ska försöka hänga av någon.
Ja, och det är så bara, ah, men var det värt det? Vann du? Nej. Och sen jag har ju kommit till den här väldigt tråkiga Triforce-jakten i Wind Waker nu. Så det är där jag är.
Nice.
Oliver, du... Just det, Oliver, du och jag spelade för fan Splatoon 3 också och blev också ägda där.
Ja.
Det var alltså, inte
vad arga ni var.
Det var inte roliga 3 timmar.
Grisägda verkligen.
Alltså det spelet är dött för mig.
Ja,
det finns inga redeeming qualities i Splatoon 3. Alltså det är verkligen så här, man tittar på det och man känner sig äcklad.
Jag sa efter typ att vi har spelat 1,5 timme eller någonting. Jag tror att tåget har gått för mig på det här spelet. Alltså. För att det är inte som i Mario Kart där man kan leva lite på att få liksom tur med för vi pratar om liksom frustration och grejer. Och jag sa att jag blir inte arg eller på dåligt humör av Mario Kart. För att liksom, även om man åker på mycket däng så delar man ut mycket däng och när man ligger sämst till i Mario Kart, det är då det verkligen, då har man ju alla vindar i ryggen liksom, så att det går alltid att återhämta sig, men i Splatoon så är det alltså verkligen, ifall de får grepp på dig tidigt, vilket de ofta får när vi har liksom, det är 4v4 och jag och Jimmy, vi vet knappt vad vi håller på med. Alltså vi blir liksom instängda i våran span direkt. Där finns det ingen liksom leeway för tur. Det är förmodligen Nintendos liksom bara hårdaste bara get good multiplayer-spel någonsin.
Nintendos
Smash,
hårda skola.
Ja, till och med Smash har liksom items som man kan liksom få tur med.
Ja, men liksom, Precis, du kan ju faktiskt hålla dig undan liksom slagsmålet och bara liksom gå efter items och slänga in för att liksom få
en chans. Det finns inget element i Splatoon som hjälper den som blir sparkad när han ligger liksom.
Nej, och de banorna vi körde på dessutom så kan det inte heller vara så här att nej, men jag ska bara gå och färglägga här borta. För de var ganska små, de banorna som var uppe liksom för matchmaking, eftersom Nintendo inte kan göra ordentlig matchmaking. Liksom, här är två banor ni ska spela i 2 timmar innan vi byter ut dem till 2 andra banor.
Mm.
Och det gjorde också att det var så att vi kunde inte bara säga att ah, men vi färglägger, vi fokuserar på det, utan de hade liksom typ 2 sniper som alltid sa att vi kontrollerar banan och så fort ni syns då är ni döda. Så att det var inte kul.
Mm. Det var många hårda ord de timmarna.
Ja, men det var då jag önskade så att varför kan det inte finnas botmatcher så vi kunde köra mot bottar och bara liksom så här, det kan gå lite bra för oss,
finna,
vi kan lära oss spelet igen.
Liksom.
Ja.
Jag tycker det känns tråkigt att säga att Splatoon är dött för mig, även om det egentligen är sant, för att det är, jag kommer nog inte liksom plocka upp Splatoon multiplayer igen. Men jag tycker fortfarande Splatoon är jävligt roligt. Alltså
ja.
Det är ett skitkul koncept för en multiplayer shooter liksom, det här med bläcket och att simma i bläcket och färglägga banorna. Men ja, precis. När Splatoon 4 kommer så lär jag spela då. Men just Splatoon 3, liksom, att hoppa in i ett spel som har varit igång nu i 3-4 år. Och de som fortfarande spelar det är verkligen de här liksom, hardcore-nötterna liksom, som de har hittat sina meta-builds och verkligen tokäger den. Det är inte så roligt.
Nej, och sen har ju Splatoon liksom lite av ett annat problem, att ända sedan start, alltså Splatoon 1, 2, 3 då, skiljer sig inte jättemycket mot varandra heller.
Nej.
Och jag lovar att någon som sitter och spelar Splatoon jättemycket ska säga att det är jättestor skillnad och det här är varför, men liksom för oss två då, liksom att det är inte så stor skillnad hur jag spelar Splatoon 3 mot hur jag spelar Splatoon 1, liksom vad jag minns. Och liksom den serien är ju nu 10 år gammal, så att då blir det också så här att de som verkligen spelar Splatoon mycket, för de hade redan ett försprång när Splatoon 3 kom.
Mm.
Liksom att när vi började spela Splatoon 3 så var det betydligt svårare för oss att det går bra än vad det var i Splatoon 2. Mm. Så att, ja, det är lite synd, men det är...
Jag hade föredragit om, och det här kommer ju aldrig hända för att det är inte så moderna spel designas, men jag hade föredragit om spelet var mer på lika villkor och att det finns olika vapen, men att du har kanske 8 eller 12 distinkta vapen och inte 12 varianter av ett vapen. Det blir liksom att bara vad fan ska jag använda, och det här känns inte bra, det här funkar inte, och det liksom det är för mycket skit, och så går det hur jävla långsamt som helst att levela upp för att låsa upp de här grejerna.
Mm. Och sen olika varianter av samma vapen och olika abilities till sig också, så att du liksom du customizar inte din klass helt och hållet, utan det är så här, du väljer det här vapnet som är precis likadant som ett annat vapen, bara att skillnaden är att den här har en granat istället för någon annat typ. Mm. Det gör det också lite svårare, speciellt om man bara liksom spelar då casual som vi gjorde, bara hoppa in och bara ska lira några matcher liksom, det går inte. Så det är lite
jag saknar simplicitet i mina multiplayer-spel. Alltså jättemycket saknar jag simplicitet. Det betyder inte att spel som är liksom simpelt utformade inte kan vara komplexa liksom att spela, för att det stämmer inte. CS har varit samma liksom sen start i princip, och det är ett jättekomplext spel som har typ oändlig omspelningsbarhet. Men och typ tidiga Halo och sånt också. Left 4 Dead, om man jämför Left 4 Dead och Back 4 Blood, det är liksom, alltså givetvis så är det ju liksom, det finns ju fler skillnader än bara detta, men en sån sak som att AK:n är AK:n i Left 4 Dead. Mm. Och du har liksom inga skill trees, du har liksom inga progression system att ta dig igenom, utan liksom det är bara så här pick up and play faktor på det.
Mm. Ja, ringa, du behöver inte levla för att få nästa vapen, och det är liksom, utan det är verkligen så här att det är en utmaning Left 4 Dead att klara banan.
Och den här karaktären har proficiency i det här vapnet.
Ja.
Ja, nej. Okej, okay, men ja.
Men vi ska, ja, så att första veckan med Switch, kul. Blir ju en Donkey Kong Bonanza direkt i den här veckan.
Den 18:e va?
Ja. Så att då får vi säkert veta mer om, eller får säkert, vi får veta mer om det spelet helt enkelt.
Mm. Det är en apa han slår.
Ja, och det är nästa stora spel till Nintendo Switch 2. Men vi ska prata om massa andra nya spel också, för att som vi sa förra veckan, eftersom Nintendo valde att släppa sin konsol under då Summer Game Fest-veckan, så blev det så att vi fick dela upp vad vi skulle prata om. Annars hade liksom förra avsnittet blivit typ 5 timmar långt. Och det kände inte att vi hade tid att spela in under den kvällen. Så vi ska prata om det den här veckan istället. Och det var ju inte så som jag sa det när jag sa att allt började med Microsoft och sen så kör de på veckan. Nej, allt började redan med typ Sony State of Play och Microsoft var sist ut. Så att det var ju liksom, jag hade bara fel. Men först ut, och vi kommer dela upp det så att vi kommer prata om Sony State of Play, vi kommer prata om Summer Game Fest, vi kommer prata om Xbox Showcase och sen kommer vi ta lite strö ut annonseringar efter det. Så att vi börjar med Sony State of Play helt enkelt.
Yes.
Så vad kände ni? Rent överlag över Sonys liksom sommarvisning av sina spel.
Ganska lugn. Men jag tyckte om många spelen som visades.
Det här kommer vara konsekvent för typ allt vi pratar om idag. Jag känner att alla de här showerna, och det stämmer även för State of Play, innehåller massor av spel som jag är intresserad av eller som jag tycker ser bra ut. Men det har verkligen varit brist på sån här, oh wow! Du vet. Jag kan inte fatta att det här visades.
Mm.
Inga sådana liksom enorma överraskningar, utan det var att här är ett nytt spel du aldrig hört talas om för en studio du aldrig hört talas om, och det ser spännande ut. Okej, ja, men det ska hålla ögonen öppna efter. Och så var det mer från spel som vi känt till väldigt länge, som vi ser fram emot, men som man liksom, jag vet inte hur mycket mer jag behöver se av detta just nu. Liksom ett bra exempel på det är väl, jag kommer inte ihåg exakt vart det här visas nu, men Onimusha spelet Way of the Sword, som det känns som att jag har fått tre likadana trailers nu vid olika tillfällen.
Ja, det var mer monster det här. Annars var de mest visat åt människor
Men precis. Alltså, ifall nästa gång jag ser det spelet så vill jag liksom, men då vill jag se liksom typ fem minuter av faktiskt gameplay från det. Liksom ge mig en uppfattning av hur det här spelet ser ut snarare än och här är en trailer med cinematics och liksom gameplay-klipp inströdda i det. Liksom. Så att väldigt få sådana här liksom hoppar i stolen och verkligen, nu surikatar man liksom, du vet, och bara jävlar, nu har ni min uppmärksamhet, du vet. Ett par sådana, men vi kommer till det.
Men det är väl också mycket för att det är liksom, man kör mer, det är liksom, du får se en trailer i princip, det är inte mycket gameplay. Det är liksom ingen demovisning, det är inte så att...
Nej.
Inte som när Microsoft 2011 visade ett helt mission av Modern Warfare 3, liksom.
Nej, precis.
Men vilka känner vi var spelen som ändå stack ut lite mer på PlayStations visning, tycker ni?
Alltså jag känner ju rent spontant så var jag otroligt glad över att Luminous Arise blev utannonserat av samma team som Tetris Effect. Inte för att jag är liksom så här att... Först trodde jag att jag bara så här, kommer vara typ Tetris Effect 2 för att det var lite samma stil. Sen såg jag den där linjen, jag bara, den måste vara Luminous. Eftersom han som, kommer inte ihåg vad han heter, men han som gjorde Tetris Effect då, eller en del av det då, han är ju skaparen till Luminous. Och han skapade Luminous för att han inte fick göra Tetris-spel.
Mm.
Ah, det är full cirkel där.
Ja, så att jag...
How the turntables.
Jag tycker Luminous är kul. Men det är inte liksom så kul att jag liksom ska köpa vilket Lumine som helst. Men nu är jag ju väldigt nyfiken på hur hon kommer inkorporera musiken till Lumine. Och musiken har alltid varit viktig i Lumine. Men nu känns det som att man liksom tar det lite till nästa nivå. Precis som i Tetris Effect också. Jag tror inte att någon hade förväntat sig liksom att vilken audiovisuell upplevelse Tetris Effect var.
Musiken var väldigt Tetris Effect. Det var liksom, alltså, bara, det där är samma sångerska. Jag slår vad om det.
Ja, så att... och Luminous, det är fortfarande, det är ett roligt spel. Så att det kände jag var så att det var en stark start, om man säger så. För att det var typ det jag tyckte såg mest spännande ut. Men så det var liksom väldigt, man var så här, wow. Alltså det är kul att de fick liksom ta en till, liksom göra det här igen med ett annat pusselspel.
Jag har aldrig spelat ett Luminous.
Inte jag heller, men jag älskade Tetris Effect, så att...
Och det kommer
till PS Vita. Jag har spelat Luminous till PS Vita.
Den bästa konsolen som någonsin gjorts.
Det är bra.
Seriöst?
Jag tycker om den.
Jag älskar den.
Du älskar PS Vita?
Jag älskar PS Vita. Jag bytte ju batteriet och fick liv min gamla PS Vita igen.
Så vad gillar du mest? Typ den värdelösa backtouchen? Eller ner-appen? Eller...
Well, det
titta, han vet inte ens vad Near-appen är för någonting, Oliver. Jo, hur stort fan är du?
Near var ju deras Street Pass-klon.
Ja.
Ja.
Jag vet inte vad det är.
Du sa heller inte att PS Vita var den bästa konsolen. Det är nu jag liksom ställer Adam mot väggen.
Jag älskade skärmen, för jag hade OLED-varianten. Jag köpte den på launch 2012. Jag älskade hur kraftfull den var. Jag älskade knapparna på den. De var fantastisk för side-scrollers och skit. Och baktouchen, den fungerade bra i vissa spel. Jag älskade till exempel Tearaway. Tearaway är antagligen ett av de bästa spelen på PS Vita. 10 av 10 maskin. Den var före sin tid. Jag tycker det är så synd att den dog.
Och det där är PS Vita liksom försvarare. Inte för att den behöver försvaras. Alltså jag har också fått känslan om att det är en väldigt bra handhållen konsol.
Ja, du har fått hålla min PS Vita.
Ja. Och jag har blivit så hånad för att jag gillar PS Vita.
Jag inte av mig. Jag vill bara säga det.
Framförallt Jimmy varje dag.
jag tyckte också om min PS Vita.
Jimmy bakar så här kakor till mig där jag får små lappar där det står liksom hånfullheter om min PS Vita.
Jag har hört att du gillar PS Vita, ditt svin.
Men det är typ samma som folk som tycker att Dreamcast är världens bästa konsol, för att det är en konsol som var lite före sin tid och verkligen inte fick uppnå sin potential med mjukvaran. Och det är precis vad PS Vita fick.
Bästa spelet på PS Vita är såklart Persona 4 Golden, utan tvekan. Och sen gillar jag Soundshapes väldigt mycket. Jag spelar också Hotline Miami på Vita.
Hotline Miami var så bra på Vita.
Ja, det var det. Det var
har jag också kört där.
Och sen så
jag kan inte rekommendera någon att spela Ratchet & Clank-trilogin på PlayStation Vita. Gud vad dum jag var.
Jag sa det till mannen, bara spela inte det på Vita nu. Jo, men jag äger det där. Jag var med spelet kostar typ en tå eller någonting sånt på PlayStation 3.
Men mina tår vinner, okej.
Det är fan inte offrat en tå.
Alltså, ja, men hade du spelat Ratchet & Clank-trilogin på PS Vita så hade du varit beredd att göra det. För att jag fick hjälpa Amanda med vissa grejer där, för att det var liksom, det var sån, alltså bilduppdateringen var så dålig att det var en sån delay i knapptryckningarna, så vi skulle göra något, det var något race vad man behövde klara.
Ja, det är samma sak som är i både originalspelet och i remaken. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är som man ska göra, men man måste vinna det för att få med sig någon sak. Ja. Och det var nästintill omöjligt.
Ja, det var i alla fall jättesvårt. Och jag hade precis kämpat med det liksom på PS3. Och var så här att, ja, men nu, jag har det här i mig nu, jag kan det, så jag kan hjälpa dig. Alltså jag satt dubbelt så lång tid mot vad jag själv satt på PS Vita för att klara det. För att jag började typ så här, ja, men här behöver jag hoppa. Då måste jag göra det typ 1,5 sekund innan hoppet kommer, så att liksom reaktionen blir rätt typ. Så det var drygt. Och sen så tänker man då
mycket
så här,
ilska riktades.
Och sen tänker man ju så här då, aha, vi spelade ettan på PS Vita, då kanske man ska spela tvåan på PlayStation 3. Nej, nej. Amanda fortsatte på PS Vita och även där kom det vissa svåra rum som jag satt
jag tänkte så här, det här är ju ett nyare spel. Inte kanske med mycket, men det kanske blev lite bättre. Det blev det inte, för att de spelen blir ju också så himla mycket svårare. Tvåan, Going Commando, är svårare än det första spelet. Och trean, Up Your Arsenal, är ännu svårare och ännu mer liksom oförlåtande. Hemskt var det.
Jag måste säga att jag saknar de gamla titlarna på Ratchet & Clank. När de var innuendos allihopa.
Ja, det var väldigt roligt, absolut. Fast det är ju lite åt det hållet. Det är inte lika uppenbart.
Ja, liksom Rift Apart nu. Är inte direkt något...
Ja, men okej, okay, Adam, nu har vi pratat men om dig och ja, PlayStation Vita hur länge som helst. Vi har tre av de här showerna att gå igenom.
Ja, ursäkta mig. Jag ska bana väg för 15
jag
minuter prata Splatoon.
Jag sitter gärna här till midnatt om ni vill, men
jag kommer ihåg det nu varenda gång Oliver börjar prata om någonting och dra över. Så bara, Oliver, vi har så här många grejer till att prata om.
Ja, men det är aldrig jag som bara minuter i slutet, efter att vi har sagt nu ska vi runda av.
Jag kör gärna 3 timmars avsnitt om ni vill. Amanda, säg ett spel på PlayStation som du fick upp ögonen för.
Alltså jag vet faktiskt inte riktigt om det var någonting som jag fick upp ögonen för. Alltså jag är också sugen på Luminous Rise. Så jag kan skicka vidare bollen då till nästa talare.
Adam.
Jag har massa annat sen.
Ja, alltså, jag har ju några spel som jag tyckte såg intressanta ut.
Jag har en hel lista.
Ja, men alltså...
Det här. Så kommer Oliver med sin lista. Han bara, nu har ni pratat om PS Vita. Här är jag mina 20 titlar jag ska prata om.
Ja,
så att ni får fan rappa på.
Vi sitter här för att prata om.
Vi
sitter i fan icke E3-avsnittet. Jag kommer förberedd.
Är du med?
Vi pratar om the important stuff. Det som ingen annan vill prata om nu, David.
Jag ska säga att jag har 8 andra spel från andra saker med mig.
Ja. Viktiga grejer, typ Amandas Ratchet & Clank på PS Vita. Vi har hört 4 gånger.
Sen Oliver kommer sitta här och typ drömma över den här Metal Gear Solid 3-trailen, så måste vi höra när han körde de 3 senaste spelen på typ någon obskyr maskin som han har hittat. Bara, de här har jag spelat om precis. Och vet du vad? Ground Zeroes är typ det bästa. Och så ska han förklara varför Ground Zeroes är det bästa. Och sen så bara, vad tyckte du om Metal Gear Solid 3 Delta-trailen då? Ja, men den var okej.
Ground Zeroes är inte det bästa.
Nej, jag vet att du inte tycker det. Men det var allt som kom in i mitt huvud när jag sitter och pladdrar på utan att ha förberett mina tal som kommer.
Ja, precis.
Ja, men Adam, nämn ett spel.
Jag tycker Sword of the Sea ser jättebra ut.
Det var det
Journey-liknande.
Ja,
från Giant Squid som gjorde Abzu och The Pathless.
Ja, det är folk som arbetade på Journey också.
Ja. Så jag har inte varit förtjust i några av deras spel.
Men jag tycker det här ser bra ut.
Jag håller med dig. Trevligt ut. Jag bara, alltså, varje gång jag försöker spela något spel som försöker liksom vara nästa Journey så påminns jag om att ingen kommer någonsin kunna göra nästa Journey. I alla fall för mig personligen. För att om man skulle spela om Journey så det har liksom inte en tiondel av den impact som det har första gången. Det är verkligen en sån här engångsgrej för mig, det spelet.
Ja.
Men jag håller med om att det ser jättetrevligt ut.
Ja, och sen... jag ska välja en till. Det är inte särskilt mycket att prata om, men de visar egentligen gameplay från Pragmata som har liksom varit under utveckling hur länge som helst från Capcom.
Just det, utan att säga 2021 eller
2021 något sånt.
Det var väl på, jag tror att det spelet visades på första PlayStation 5-visningen.
Jag tror det. Det var väldigt tidigt och Oliver, jag har aldrig sett det spelet någonsin.
Nej, och jag kollade upp announcement trailern här igår. Och jag bara, just det. Jag kommer ihåg den här trailern. Liksom. Och så har man inte tänkt på det för att det har liksom försenats och försenats. Och nu dök det upp igen. Och...
Ja, men det spelet känns ju väldigt mycket anti-Oliver.
Hur tänker du? Tänker du att man skjuter robotar och sånt eller?
Nej, inte bara att man skjuter robotar. Jag tänkte bara så här att det känns väldigt så här animekodat. Och det är typ sånt som du bara säger,
Ja, men det är liksom typ ruffig gubbe med stort vapen som har med sig en liten typ barnlik companion liksom. Sådana spel är aldrig uppskattat.
Nej, men alltså okej. Okay. Vi kan sätta Pragmata och The Last of Us bredvid varandra. They are not the same. Jag säger inte det här i en negativ klang mot Pragmata nu, men om jag skulle få välja ett spel som Oliver hade spelat bara baserat på hur det ser ut så hade han ju inte valt Pragmata framför The Last of Us.
Nej, han skulle vilja Sad Dad framför Cool Dad. Så, ja.
Men det är ett Capcom-spel och jag tycker att Capcom är alltså starkare än vad de någonsin varit i princip. Alltså, och de har varit det väldigt länge. Alltså, jag pratar ofta om det här om hur jävla glad jag är över att vi har ett jättestarkt Capcom. Där de liksom bara går från klarhet till klarhet med väldigt få missar. Och pragmatiskt, alltså jag blir mer pepp på att höra folks intryck av att ha provtestat det som har varit på plats. Som har väldigt positiva saker att säga. Att det är en shooter liksom, men att för att lyckas göra skada på en fiende så måste du först låta din den här androidflickan du har på ryggen hacka dem, så det blir som ett hacking-minispel. Vilket får mig liksom spontant att tänka typ Nier Automata när man spelar liksom 9S. Och hur hans combat-system var mycket baserat liksom att han typ laddar upp virus och grejer i. Ja. Så om de kan få den loopen liksom hacking-minispel till shooting och liksom få det att kännas homogent och liksom att det sammanflödas bra, så tror jag att det kan bli riktigt coolt.
Alltså när jag kollar igenom listan för den här showen, det är många spel som jag tycker är intressanta ändå.
Ja, men, och det kan jag också säga, många spel är intressanta. Det var bara att man blev inte blåst av stolen när man liksom såg dem. Det var så här, men det kan också bero på att det kommer så jävla mycket spel nu för tiden, så att du liksom, när någonsin får vi verkligen längta efter ett spel?
Så man blir ju lite avtrubbad på ett sätt.
Mm. Eller jag känner att jag blir det i alla fall, men jag har ju också ett problem när det kommer till spel.
Jag håller med. Alltså, det händer ju. Alltså, men jag sitter ju och längtar till GTA 6 väldigt mycket, men det är också verkligen ett extremfall. Liksom, för att, alltså, ja, hur ofta får man dem?
Ja, men tänk om vi hade varit 15 år tillbaka i tiden nu, så hade ju den väntan känts betydligt mer olidlig, för att det kommer inte lika mycket spel.
Ja, gud ja, absolut.
Liksom, det är det som är skillnaden nu. Det är så att, okej, när ett spel skjuts upp, det första jag tänker, skönt. Då kan jag fokusera på alla de här 15 andra spelen som jag vill spela.
Ja,
liksom.
Ja, när spel försenas nu så är det inte bara, utan det är, men jag kommer ha.
Ja, men vi kommer dit.
Det är liksom... Eller så är det, jag counterpickade det i Fantasy Critic.
Den där Mind's Eye-poängen alltså.
Ja, det behöver vi inte prata om idag. Vilken jävla travesti.
Vi tar det nästa vecka istället och plågar dig då.
Bara för att få det understökat. Liksom, en av de få grejerna som jag bara liksom kom upp och tittade upp i mitt hår var när de visade första liksom, trailern för IOS 007.
Ja.
Ja, jag trodde jag bara, de visade Mind's Eye på något show också. Jag tänkte att nu försöker Oliver bara stressa allt. Han bara, nej, jag måste rädda det på något sätt. Så du tyckte att 007 såg spännande ut?
Ja, alltså, så, jag vet, trailern i sig kunde ha gjort ett...
bättre jobb.
Ja, lite spretig kanske, men jag känner liksom att som första liksom ordentliga, vi har ju fått fake trailers som är typ att här kommer loggan, typ en bekräftelse, så jag tänker, det här är liksom den första trailern, som en första trailer tycker jag att den gjorde ett rätt bra jobb, och liksom, de spelar ju på mina så här typ fanboy-strängar med många av grejerna som visas och händer, och särskilt när de då drar musik från On Her Majesty's Secret Service. Jag tycker det är spännande. För det första så är det nytt Bond, liksom första nya Bond-spelet efter typ, vad är det, 14 år eller någonting?
Det kom väl någon remake typ på GoldenEye, vet jag.
Ja,
det är väl typ
det var
det senaste.
Väl 14 år sedan.
Oj, är det så länge sedan?
Jag kommer inte ihåg exakt.
Det är just en livskris.
Ja, fan, annars tänkte jag, det enda liksom spelet jag kan komma på förutom liksom någon GoldenEye remake är typ Quantum of Solace.
Ja, och det var ännu längre bak. Gjort av Treyarch.
Ja. Ja,
oj,
det är Quantum
of alltså Quantum of Solace-spelet är ju typ, det är ju spelversionen av Casino Royale och Quantum of Solace, och som en bara kodklon med liksom Bond-inramning så var det helt okej, okay, men jag känner att göra en shooter av Bond är inte riktigt att verkligen fullfölja potentialen, för jag känner liksom, vad är Bond? Alltså det är typ vilka beståndsdelar behövs, för att generellt så har man ju Adam, känns som att du vill säga något.
Alltså det är där jag tycker trailern är väldigt svår att tolka, för när jag tänker, ett James Bond av IO Interactive, då tänker jag typ, Hitman, fast man har hår. Och,
det är den enda skillnaden.
Men här är liksom mycket cutscenes man går, och sen är det massa skjutande och action och sånt emellan som ser ut som mer linjära segment, och jag bara jag har svårt att se, jag vill se mer gameplay och jag vill veta mer detaljer ändå om hur spelet är strukturerat och sånt. Kommer det vara liksom återspelningsvärd i uppdragen som i Hitman, eller är det mer ett linjärt narrativ? Jag är nyfiken på att se mer. Har de pratat om det?
Ja, så jag har sett en massa intervjuer och grejer. De är ganska tight-lipped om detaljer, men trailer målar ju liksom upp om det ser ju ut som, det här blir ett linjärt, nästan typ Uncharted, liksom man går från set-piece till set-piece på det sättet. Men, och liksom då, Hitman-serien är ju liksom känd för sitt omspelningsvärde och flexibiliteten i hur du tacklar dina mål och så. Så jag tror att liksom fans av IO vill ju se det precis som jag vill. Men IO har sagt att spelaren kommer liksom även här få välja sitt tillvägagångssätt. Liksom, om man kollar på Steam-sidan så står det ordagrant här: go silent or go loud, whether fighting with fists or firepower, using gadgets to infiltrate or bluffing your way past guards, the approach is entirely up to you.
Jag hoppas inte att de går typ och Splinter Cell Blacklist vägen, liksom att det är så att du kan köra till tredjepersonsskjutare, utan jag vill gärna ha, även om det går då, jag vill gärna ha liksom lite begränsade parametrar så att det inte är så att, men jag kan spela det här som en typ Gears of War. Jag bara skjuter allting. Eller jag kan välja att gå ställt. Utan du hade gärna väl haft så att, nej, men för det här uppdraget så måste du liksom, det här är ditt mål. Och sen får du välja lite vägar här, men du kan liksom inte bara gå guns blazing typ.
Nej, och det är också en grej som de har pratat om, för att James Bond är inte Agent 47. Liksom. Alltså han har ändå någon form av...
Och inte ens Agent 47 kan gå guns blazing, för man dör som fan. Mm.
Nej, men det finns liksom inga typ moraliska direktiv, för du, liksom, du kan skjuta vilken NPC som helst. Och inte liksom att Bond kan inte gå runt och bara skjuta ihjäl bartenders och grejer liksom, utan att man liksom tappar lite, vem spelar jag just nu? Så det blir intressant, men liksom just det att de har försäkrat att du kommer ha liksom agens i hur din Bond väljer att hantera de här grejerna. Och jag tycker om när utvecklare får liksom ta en etablerad karaktär och göra den sin egen, som Rocksteady gjorde med Batman och som Insomniac gjorde med Spider-Man. Att man liksom, man tar inspiration från alla de bästa delarna av alla olika sorters reinkarnationer. Bara en sån sak som att till skillnad från någon av filmbonden så har den här Bond ett ansiktsärr, vilket är taget direkt från romanerna. Det var en grej som Adam och jag reagerade på, eller Adam specifikt.
Han bara, klart.
liksom, vänta, Bond, ett ärr i ansiktet, det känns inte så bondigt. Och jag bara... Jag vet inte.
Men böckerna är ganska tråkiga också.
Jag har inte läst några böcker.
Har du läst böckerna, Adam?
Jag läste... Vad fan heter den? Det är någon som har med diamant att göra. Jag glömmer alltid bort namnet. Jag läste den, Diamonds fast det var Forever. Mellanstadiet. Diamonds Are Forever. Den läste jag i mellanstadiet. Och jag tyckte den var tråkig.
Men böckerna började ju skrivas på 50-talet, liksom. Alltså...
Ja, men det
var mycket bra sci-fi kommer från 50-talet.
Ja. Men de beskrev inte direkt Aston Martins med katapultstolar och sån skit på det sättet.
Jag vet inte, jag känner liksom att om jag tänker på liksom, som sagt, vilka beståndsdelar behövs för att göra någonting till Bond, för att du kan liksom göra ett actionspel och kalla det för Bond utan att det verkligen är Bond. Liksom, så karaktären är, alltså, jag tänker så här, en gentleman till ytan, men liksom rätt misogyn. Inte på det sättet liksom att jag är incel och OnlyFans-modeller förtjänar att dö. Liksom.
Utan en bra misogyna sida.
Han är en bra misogyna sida. Han tar inte ett nej.
Okej. Okay. Så här.
Jag gillar inte den här diskussionen.
Nej, jag kan väl säga så här då. Alltså om vi nu sätter James Bond i en modernare kontext, så man skulle kunna säga honom så han är en kvinnokar i alla fall. Sen behöver han inte vara typ våldtäktsman och liksom...
Precis, om man kollar liksom hur modernare, typ som Craig-eran liksom, alltså...
Det finns väl vissa problematiska grejer med Craig-eran också.
Definitivt.
Jo, men alltså, typ 60-talets Sean Connery, liksom när han daskar bruden på rumpan och bara man-talk, liksom. Liksom. Just den så här verkligen outdated formen, liksom, utan med typ Daniel Craigs, liksom, han finner nöje i kvinnor, men inte mening, liksom, många gånger. Och liksom är väldigt distanserad på det sättet.
Så
och under ytan finns det liksom ett mörker och en fara, vilket jag känner typ Roger Moore saknar lite. Han känns bara som en liksom klassisk bara brittisk gentleman, liksom, när jag kollar på honom. Han är quippy, och det är en sån, liksom, jag gillar repliken i trailern när någon frågar så, oh, Mr. Bond, what are you doing lately? Och han bara, oh, lately headhunting. Och jag bara, oh. det är kul. Såhär, råbarkad elegans, liksom, typ såhär mission first inställning, och jag, liksom, alla de här aspekterna tycker jag känns som att de finns i spelet, och jag känner att det enda, det är verkligen, alltså, spelet behöver ha en egen temasång med såhär intro credits, det är bara
ja, men det kommer de definitivt ha. Jag skulle verkligen kunna, alltså, jag skulle vara otroligt förvånad om det inte kommer kännas väldigt paketerat som filmbond.
Är. Ja, eller liksom så någonting som står på sina egna ben.
Ja. Ja, för min del så gjorde inte det speciellt mycket. Jag är inget James Bond-fan heller. Jag har nog inte spelat ett Bond-spel sedan Nightfire, och då lånade jag av en kompis och spelade typ en eller två banor, tror jag. Men det var inte... Men jag är inte... Jag har sett Craig Bond sen med dig, Oliver, för flera år sedan. Jag tror inte jag har sett de två senaste filmerna, men jag är inget Bond-fan. Men jag kan inte säga att den här trailern gjorde samma sak för mig som typ Indiana Jones-trailern gjorde. För jag är inget Indiana Jones-fan heller, för jag har inte sett någon av filmerna förutom den fjärde. Ja, precis.
Vi har fortfarande inte sett dem.
Nej, jag vet. Och det var ju bara för att när vi skulle kolla på Indiana Jones-filmerna så försvann de från alla streamingtjänster.
Ja, just det.
Ja.
Så att Indiana Jones kan verkligen känna sig bara, ah, wow, de gör någonting som inte jag hade förväntat mig att de ska göra med Indiana Jones. Och så sitter man på James Bond-trailern och det bara, ah, men det känns som att jag spelar jättemånga av det här spelet. Ja, utan att veta mer då.
Jag är ett massivt Bond-fan, så att jag är betydligt mer mottaglig för alla de här liksom grejerna. Så att
när James Bond hade kommit till dig så hade du inte heller sagt nej?
Nej, gud nej. Absolut inte. Nej.
Bästa Bond?
Danny Craig. Och det är så här, för att när jag såg liksom första gången man fick se hans face reveal, du vet, det började liksom med M och någon annan snubbe, de pratade om liksom, ska vi rekrytera den här killen till det nyöppnade 00-programmet, och han bara, han är reckless, och bara, ja, han får alltid sitt jobb gjort, bla 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 bla. Och sen så säger hon typ, Bond is a bullet without a target, let's give him one, och så får man se honom gå av det här planet, och jag bara, han ser lite pojkig ut. Jag är inte helt ombord, men samtidigt så kommer jag också ihåg att när de utannonserade då, för att jag växte upp med Pierce Brosnan som Bond, och när de utannonserade Daniel Craig, som det enda jag kände honom från var Tomb Raider-filmen med Angelina Jolie. Och jag bara, nej. Nej, liksom det här går inte. Och så gick jag och såg den här filmen, jag var 16 när den kom, Casino Royale, och han bara liksom, han bara fångade mig, och jag förälskade mig av honom liksom 2 minuter in i filmen. Hela den här, liksom, scenen vid skrivbordet när han får sin andra kill. Så att jag hoppas på att den här nya skådespelaren, att han vinner över mig när jag väl liksom sitter där. Som sagt, jag har trott på det här sen start. Liksom, IO känns som den perfekta utvecklaren för det här IP-et. Och det verkar som att de har liksom haft rätt fria tyglar till att liksom tolka detta lite, lite som de vill, och det är spännande för någon som verkligen älskar könsmaterialet, eller på att säga, källmaterialet.
Alltså jag gillar din relation med Bond, den känns ju väldigt liksom intim.
Ja.
Mm. Ja, ja, ja. Alltså när Daniel Craig kommer upp ur havet där och går upp på stranden liksom, är helt liksom bara glazed.
Du bara, åh, jag vill bli glazed.
Du bara, det här är könsmaterial för mig.
Mm. de visar också, vi fick se mer av Silent Hill.
Ja, jag tycker fortfarande
det tyska spelet Silent Hill.
Silent Hill 5.
Silent Hill.
Ja, jag tycker det ser bra ut. Oliver tycker det ser jättedåligt ut.
Nej, jag har inte sagt.
Jo, du bara...
Nej. Jag tycker att... det här, jag hade aldrig kunnat identifiera detta som ett Silent Hill-spel.
Det är liksom, dimmigt.
Ja, men det är alla skräckspel.
Ja. Nu kommer de rasistiska undertonerna här.
Nej,
men inte en alltså, vit person i huvudrollen, då är det inte Silent Hill. Var är Norman Reedus?
Nej, men jag känner, alltså, det får gärna utspela sig i Silent Hill. Liksom.
Men Silent Hill finns ju bara i våra egna...
Nej, det är en fysisk plats.
The Silent Hill is the friends we made along the way.
Bara som ett liksom skräckspel så tycker jag att det ser riktigt spännande ut. Jag hade ju gissat på liksom, det här är typ en typ reboot av Forbidden Siren eller liksom Fatal Frame eller något sånt. Något som faktiskt utspelar sig i Japan. Och jag är inte alls osugen på liksom mer liksom, alltså klassiskt japansk skräck. Det är bara att jag liksom ifrågasätter dess placering i där IP:t. Vilka kopplingar kommer göras till serien?
Nu vad står alltså, F:et till för?
Ingen aning.
Jag antar att det är någonting vi får veta i spelet som var superviktigt.
Ja, förmodligen.
Det brukar vara så.
Det är säkert 5, men de vill inte säga det.
Mm, ja. För att det har aldrig kommit ett officiellt sen till 5.
Nej.
Nej, för Team Silent lades ju ner efter 4.
Mm.
4 var också fruktansvärd.
Ja, men det är hype för. Jag tycker F ser jättebra ut, så får vi se om jag vågar spela det. Men jag är jättepepp på det.
Du kommer våga köpa det.
Ja, ja.
Köpa det kommer du göra.
Det är inte där att tröskeln går.
Wow, such brave.
Ja, till och med jag hade vågat köpa det.
Ja, men jag gillar ju...
Kanske inte i den här ekonomin.
Vi alla är ju uppväxta egentligen i den här när japansk eller asiatisk skräck blev jättepoppis där i början av 2000-talet.
Precis. The Ring och the Grudge.
Och jag har liksom aldrig spelat ett spel som är riktigt satt i den kontexten. Den närmaste jag kom är väl typ Dead Premonition, för där hade de typ lite sån här asiatiska tjejer med långt hår som var typ monster. Liksom. Eller det mest som liknade det i alla fall.
Så Evil att Within har jag haft ett par sådana monster. Liksom.
Ja, det är faktiskt sant. Det är sant. Men samtidigt så här, alla de utspelas i USA.
Ja.
Så att jag ser också fram emot det här. Sen så kanske jag liksom inte har någon så här jättestor tilltro heller till att det faktiskt kommer bli fantastiskt. För jag tror det mesta som, förutom Silent Hill 2 remaken då, som har getts ut under Silent Hill har ju varit verkligen så här rough.
Mm. Jag vågar hoppas den här gången. Jag dissade ju Silent Hill 2 remaken just för att Konami, de kan inte göra någonting bra längre. Och sen,
Och nu blir det ju faktiskt utan att säga att också att Bluebird ska göra en remake av Silent Hill 1.
Ja, jag är inte lika såld på det. Jag har inte spelat ettan, men jag har liksom sett analysstoryn och sånt. Och jag tycker den är wacky. Och jag bara,
Jag hade nästan hellre sett en remake av 3, men jag förstår varför man inte har hoppat till 3, för att storyn i 3:an hänger lite på storyn i 1:an.
Ja, det. 3:an är liksom en uppföljare till 1:an.
Jag hade nästan hellre velat se en remake av 4:an där de kan göra om och faktiskt göra bra spelare.
Ja, nej, fuck that.
Vadå fuck that?
Nej, fuck that. Alltså, nej.
Vadå, nej?
1:an är ett jättebra spel.
Fast
om det är något spel som ska få remake så är det 1:an. Dock så är det lite så att mycket av det som jag gillar med 1:an är ju faktiskt hur det ser ut. Liksom att du har PlayStation 1-grafiken, de har de här begränsningarna när du spelar. Och, och jag gissar ju på att Silent Hill 1-remaken kommer ju vara som 2:an. liksom att du spelar med kameran över axeln och liksom mer som ett actionäventyr från idag.
Mm. Ja.
Men det ska bli kul att se hur de tolkar det. För att
jag sa exakt samma sak om tvåan för ett år sedan. Liksom. Alltså, jag hade väldigt lite tilltro på tvåan, remaken. Ja. Också av den anledningen till att jag känner liksom att Silent Hill 2 är liksom typ snudd på unremakeable.
Alltså, tvåan remake är så bra.
Det är svinbra. Så att, ja. Men jag säger till bara på egna meriter så tycker jag, alltså, jag hade förmodligen liksom, ifall det inte sågas vid fotknölarna när det lanseras givetvis, så hade jag definitivt spelat det, även om det var ett helt originellt IP. Det är just det liksom att det här ska liksom vara ett sånt tillspel som jag kliar mig i huvudet lite. Men det, alltså, jag är helt öppen för det.
Mm. Något mer från Sony-visningen som du tyckte så spännande ut?
Jag tycker det är kul att vi har ett nytt Suda51-spel.
Just det, Romeo is a dead man, eller vad det heter.
Ja, jag kollade på trailern alldeles nyss. Det ser wacky ut, det ser ut som ett Suda51-spel.
Jag sa det när vi kollade, bara, det här är typ Suda 51, det är typ No More Heroes, och sen så kom han ut. Det ser kul och wacky. Kan det bli det första Suda 51-spelet, eller Grasshopper-spelet som jag gillar? Jag vet inte.
Och så visar de ju Thief till PSVR 2. Och jag hoppas det blir bättre än Thief 4. Men det får vi se.
Thief är en skitcool serie. Alltså, jag som gillar stealth och grejer, så Thief har alltid varit väldigt, väldigt spännande konceptuellt, för att liksom bara idén med att liksom typ smygas in i folks så här viktorianska sovrum och snor dem på deras liksom familjejuveler och grejer. Det är jävligt, jävligt coolt.
Alltså, att spela Thief 1 på PC med reverb och EATX-stödet och sådana saker. Det är supercoolt. Man hör ljudet studsa. Ljud var annorlunda på den tiden. Det var riktigt bra. Det är supercoolt spel fortfarande.
Cairn tyckte jag såg spännande ut. Alltså, lite som typ Jusant, fast alltså det här bergsklättarspelet. Fast liksom att det kräver lite mer av spelaren, verkar det som. Det känns som att du faktiskt kan falla till din död i det här spelet. Ninja Gaiden Ragebound fortsätter se jättebra ut. Och Nioh 3 utannonserades. Alltså, Nioh är liksom en ganska big deal, för att det har väldigt många fans. Det är typ... Jag hade ju mycket hellre sett att Team Ninja faktiskt gjorde Ninja Gaiden 4. Och Nioh 3 är ju anledningen till att om Ninja Gaiden 3 eller 4 inte presterar bra, så är det Nioh 3 jag kommer skylla på, för att det är liksom, de lämnar allt åt Platinum, och Platinum är väldigt så här hit or miss. Jag spelar aldrig Nioh 3, Nioh 2.
Jag tyckte inte om menyerna i Nioh.
Nej, jag gillar inte hur liksom hur progression ser ut. Är liksom att du har typ, du går mellan banor och sen så går du tillbaka till en bana som är liksom samma bana igen, fast med ett nytt objekt. Liksom, jag hade mycket hellre haft en mer souls-like.
De ska ju ha det i trean.
Jag hörde det, vilket gjorde mig lite mer. Men ja, vi får se. Och sen det sista jag uppskrivit här. Var det någon som fick pli på det här Tides of Tomorrow, som var ett av de sista spelen?
Jag tänkte just fråga, vad fick ni ut av Tides of Tomorrow?
Vad hände där? För jag tyckte det liksom, jag var intrigued av vad jag såg, men jag vet inte vad det här är för något.
Ja.
Jag har faktiskt ingen aning. Ingen som vet riktigt vad det är. Nej, alltså, jag har dålig koll på det.
Det här, Row 96 created DGX Art Returns with an intriguing asynchronous multiplayer oceanic adventure coming to PS5, blah, blah, blah. Post-apocalyptic world interweaves your choices and previous players' decision for...
Jag det låter jätteambitiöst och helt obegripligt. Liksom.
Ja, när det gäller sådana saker, hur är upplevelsen för den absolut första som spelar spelet?
Ja, men då är det ju liksom utvecklar...
I guess. Men ja, det såg visuellt coolt ut. Waterworld fast med typ 90-tals färger. Det är bara, ja. Så det var deras så här last thing, eller vad var det?
Jag kommer inte ihåg om det var den absolut sista grejen, men det var definitivt mot slutet.
Bond var väl sista grejen.
Bond var den sista grejen. Ja.
Det hade känts konstigt att sluta på det.
Ja, du, en annan show slutar på något mycket konstigare, men det tar
ja, ja, men ja, det är liksom, liksom ja, jag kan väl ändå säga så här, it makes more sense.
I kontexten, absolut.
Ja. Hade du något annat som du såg fram emot?
Jag tycker redan vi har vidrört det.
Ja, men det var Sony. Det är massa andra grejer också. Liksom som är spännande här. Men vi får pinna på, annars får vi sitta här tills vi blir ännu gråare i håret. Så som Adam pratade här innan vi började.
Ja.
Hur grå han börjar bli.
Jag är mycket gråare Gandalf. Än Adam.
Mm.
Enligt utsag och ser han ut som en möglig potatis.
Ja, precis. Ja,
en ledsen möglig potatis.
Mm, det var dina egna ord.
Ja.
Näst på tur var ju faktiskt då liksom, vad ska man säga, veckans stora show var ju Summer Games Fest.
Mm.
Och också en sån här lite, alltså, och jag tror vi säger det varenda gång Kili har någonting, det är typ såhär, ja, det var det.
Det fanns några spel jag tyckte såg väldigt, det var några som var wow. Och några som var coolt.
Alltså, ja, sagt, jag har en hel lista.
Också här var ju också här var ju liksom inte något så här typ jättestora grejer ändå liksom. Utan det var ganska mycket i vanlig ordning vad Summer Games Fest brukar vara.
Mm.
Men stora snackis som de avslutar med och liksom, och det här, jag vet att sättet det avtäcktes lämnar en del att önska, men Resident Evil 9. Också ett spel som man har förväntat sig. Liksom, det kommer visas upp när som helst. Liksom, så att det är bara en tidsfråga liksom, när det dyker upp. Så att det är inte så att man hoppar i stolen och bara oh, I can't believe it! Men det är Resident Evil 9 och det ser spännande ut.
Ja. Det är antagligen spel jag kommer våga köpa men inte våga spela.
Precis. återvända till Raccoon City. Liksom, i början av trailern så man får se den här typ FBI-agenten Grace Ashcroft som är dotter till en Resident Evil Outbreak-karaktär som heter någonting Mama Ashcroft. Ja, hon var reporter. och Grace är FBI-agent och hon liksom, hon utreder. Man får se typ på hennes skrivbord liksom så här, bara, åh, fyra kroppar hittade med en ny dödlig sjukdom eller någonting. Och då tänkte jag först bara, vänta, detta är typ remaket i ettan liksom, precis när allt det liksom första zombiesarna hände. Men nej, det är någonting helt nytt. Så vi verkar återvända till Raccoon City post-nuke, vilket är spännande.
Mm.
Och Capcom säger
att det blir någon så här typ att undrar om de återgår till första viruset som har muterat.
Ja, jag vet inte. Capcom säger att liksom spelet markerar en ny radikal och bold shift för serien. Och
open world.
Ja, alltså det är ju typ det lätta svaret. Liksom, pressen har ju fått se 20 minuter av det och det ser väldigt mycket ut som typ Resident Evil 7. Jag har beskrivit som mindre whimsical än 8:an och mer liksom bara grimy och långsammare och lite mindre betoning på action än 8:an och mer åt 7-hållet. Men att det fortfarande är liksom, ja, men det är vad man hade förväntat sig från Resident Evil 9. Så att liksom vad den här shiften för serien skulle vara är fortfarande oklart. Det vi vet är
att du kan välja spela i första person eller tredje person.
Mm.
Man får välja själv. Så ja. I setting så kan du bara byta mellan, vilket kommer glädja många. Jag gillar det första personsperspektivet, men just
7, som du var 8. Så anti med i början.
Ja, jag vet.
Jag vet, Oliver var så jäkla sur på att jag bara, det här är perfekt. Det är precis vad de behöver.
Ja, det visade sig vara sant också. Och det... sen när de patchade in tredjepersonsperspektivet i 8 så bara, nej, jag vet inte spela. Det känns så tydligt att det designades för första person och det känns weird.
Där undrar jag lite hur de ska göra. För att om vi säger till exempel Resident Evil 4, det är ju tredje person och det känns ju väldigt, ja, det är designat för olika saker som görs i tredje person.
Ja.
Roundhouse kicks och sådana saker. Liksom, kommer man känna sig stel och begränsad om man byter till tredje persons läge, eller kommer det kännas typ konstigt att spela i första person? Det är ganska svårt att balansera det på ett bra sätt. Så det är
det kanske inte är designat för att du ska göra roundhouse kick, utan du kanske skjuter ditt vapen och det får vara det liksom.
Ja, men det är, liksom, ja. Det är det jag menar liksom. Vad är det designat för först och främst, och vilket av lägena kommer kännas
när de visar demon så var det första person.
Ja.
Och sen så i slutet visar de, vi har tredje person också.
Ja.
Jag har aldrig spelat ett spel som känns lika bra i tredje person som första person. Att det är liksom antingen eller. Jag vet, det finns ju massor av spel som låter det skifta. Liksom typ Bethesda-spel och...
GTA.
GTA, precis.
Ja, både GTA 5 och Red Dead 2 känns bra oavsett vilket du spelar.
Nej, striderna är betydligt bättre i tredje person.
Ja, men
De är gjorda för att vara GTA. Det är cover-based och sådana saker.
Så kan det vara.
Ja, bara springa runt, inga problem. Men, ja.
Ja, men det förstår jag. Men striderna i Red Dead 2, de är dåliga oavsett.
Oavsett?
Ja, jag tycker inte om striderna. Jag tycker inte striderna känns bra. Red Dead 2 känns aldrig bra. Och jag vill inte köra med auto-aim för att det är inte lika kul.
Alla får fel.
Just nu, så trots bristen på bekanta ansikten, så har det liksom ryktats jättehårt och liksom, alltså i flera månader, att liksom Leon skulle vara typ nya protagonisten, eller återigen var protagonisten, och Jill skulle vara med, och ingen av dem visar sig den här trailern, så frågan är liksom, är det bara ren liksom fan-önskedrömmar, eller är det liksom typ något legitimt? För det känns verkligen som att, alltså, det är absolut någonting som Capcom undanhåller med det de har visat hittills. Det är liksom någonting de håller väldigt tight in på västen. Och vi har inte riktigt sett liksom the full scope av vad det här spelet
kommer vara. Men det släpps ändå hyfsat, som släpps februari.
Februari, och de är bra på att möta sina deadlines, Capcom. Så att. Ja, alltså det var ju en liksom stora AAA-grejen.
Jag hoppas att det inte är open world.
Jag med.
Jag tror inte. Alltså det var typ... För då tänker man så här, hur ska de göra det? De flesta faller ju in i samma fälla med att de fyller sin open world med massa saker som man egentligen inte vill göra, men så kanske man behöver göra det för att du ska kunna typ få bättre uppgradering och sånt. Och för ett skräckspel i open world, jag blir nog hellre snitslad liksom i en riktning liksom. Faktiskt. Och så skulle det funka typ som i Dead Space remaken, liksom att så här, här har du vissa delar som liksom att i Dead Space så kan du gå i precis vad du vill.
Ja, att du kan typ backtracka på sidospår.
Ja, men jag vill liksom inte ha som typ Metro, det senaste.
Nej, inte heller.
Som hade så här öppna kartor, och det gjorde inte. Alltså, jag är inte speciellt förtjust i den serien överlag, men jag vill säga att det gjorde det inte bättre.
Jag håller med.
Vi ska se.
Amanda, har du någonting från den här showen du vill prata om?
Ja, man fick se lite mer av Mina The Hollow World. Det såg ju väldigt trevligt ut. Det fick väl också ett släppdatum.
Jajamän, och jag gick in för att jag såg Jeff Keighley så här veckan innan visade. Här är alla som kommer visa upp saker på Summer Games Fest. Jag såg Yacht Club där och jag gick in och draftade Mina The Hollow World. För jag gjorde det förra året och så blev det ingenting. Så visades det upp och jag bara, yeah.
Bra spel är wasted på Olivers sorgliga lista.
Ja, men jag håller dem borta från...
Någonting måste han ju ha.
Ja.
Hoppas det blir försenat.
Med det så kanske jag går plus minus noll, tack med då med Mind's Eye. I bästa fall. Mindre det håller, det alltså, så, jag, för mig lever det mycket bara på att jag vet vilka det är som gör det. Hade jag sett det spelet och inte liksom vetat någonting om Yacht Club eller varit ett fan av Shovel Knight, så hade jag nog inte höjt på ögonbryn, för att den här Game Boy Color-estetiken gör inte mycket för mig. Och
tycker det ser mysigt ut.
Jo, det gör det. Men den här typen av...
Det ser lite chunky ut.
Chunky?
Någon har ju inte spelat det här... Vad heter det spel som jag har spelat? Spiri? Spitrello.
Pistrello.
Pistrello and the Cursed Yo-Yo. Där har du chunky karaktärer. Ja. Alltså.
Nej, det är någonting... Jag tycker, när det gäller det här upplösningen... Jag tycker att... Game Boy Color estetik, det är lite för få pixlar. Det ser jättefint ut, men det är liksom någonting, okej, kommer jag tröttna på det här efter några timmar? Jag liksom begränsar med färger och block och sådana saker. Men det är ett personligt, det är personlig preferens. Annars så tycker jag det ser fantastiskt ut, och musiken är riktigt bra, det vi har hört än så länge.
Är det Jake Kaufman som gör musiken till Me and the Hollower igen?
Jag skulle gissa det. Igen
också.
Jag vill bara säga att jag ljög. Pipistrello hette det tydligen.
Pipistrello, det var precis det jag sa igår. Jag sa Pipistrello igår.
Du sa någonting helt annat.
Nej, jag sa Pipistrello.
Jimmy ljuger.
Nej.
Du sa Piripiri.
Jag bara tänker på Spirello. Ah. Det vill säga namnet på Twister. Den bästa glassen. Som numera inte finns i sin vettiga form. Sorry.
Ja.
Och där tycker jag vi håller för idag. Och nu blir jag ledsen.
Felter Boxing ser helt...
Ja! Gud vad det ser bra ut.
Alltså det är det här med mupparna som boxas och...
Det ser fantastiskt ut, men Punch-Out är inte jätteroligt.
Fuck,
alltså om det spelas som Punch-Out.
Man får ha kul. Låt
mig. Ja, precis, man får ha kul.
Punch-Out till Wii är jätteuppskattat.
Men jag vill inte.
Jag spelar aldrig, så jag kan inte säga att du har fel. Men det är ett av de liksom få Wii-spel som jag missade, som jag tycker är synd att jag har missat. För att jag hör än idag liksom folk snacka om hur bra det var. Och liksom, det är bara helt otroligt hur man liksom, hur liksom dator och grafik har kommit så långt att man kan se liksom en Unreal 5-modellerad mupp och bara, är det där live action eller inte? Liksom?
Ja, men det är lite samma sak med det här Harold Halibut som kom förra året, som var liksom gjort i typ Claymation. Var liksom också så här att vi kan göra det nu, så att det liksom ser jättebra ut.
Och samma med alltså det Lego Voyagers co-op-spelet.
Åh, det ser så mysigt ut.
Liksom. Vad heter det?
Lego The Journey, är det
Lego Voyagers.
Lego Builders, eller vad det kallas.
Ja,
som också
ja,
är bara, det här ser ut som liksom riktiga Lego-bitar. Det ser helt amazing ut. Liksom hur bra man, vi har blivit, eller vi, alltså hur bra man har blivit.
Bra jobbat, Oliver.
På att liksom få liksom material att se naturtrogna ut.
Ah. Lego Hot Wheels-spelen.
Tar åt sig äran för hela spelindustrins framsteg.
Titta vad jag har åstadkommit här.
Så. Jag menar vi som mänskliga rasen.
Jag förstod.
Den mänskliga rasens största achievement.
Ja.
Muppgrafik i Unreal 5.
Hot Wheels, Jimmy, det är också ett bra exempel. Liksom hur de fick till plasten att se så plastig och härlig ut.
Ja.
Och utöver bara grafiskt så tycker jag att Lego Voyagers bara liksom, det är som ett co-op-spel för två spelare, så ser det väldigt finurligt och kreativt ut. Så...
Jag har paxat Oliver.
Ja. det har han. Ett spel som både jag och Adam satt och typ gapade lite över var Ill.
Ja, det ser så jag har följt det ett bra tag på Twitter och det ser supercoolt ut. Alla trodde det var ett fake-spel också, så jag var liksom kanske bara, det finns.
Kanske den bästa gore jag sett i ett spel någonsin, liksom bara skjuter av knäskålen, skjuter av käken och skjuter av skalltoppen och bara, alltså det ser helt fantastiskt ut.
Massa body horror med de här monster, de rör sig. Det Oh my, det ser så coolt ut.
Alltså, jag är om det spelet
så ett till spel du vågar köpa, Adam?
Ja, jag kommer våga köpa det, men jag kommer aldrig våga spela det spelet. Nej, aldrig.
Det sitter ju inte bara så här liksom ett super... Alltså, du bara blästa sönder allting nu.
Du vet inte hur mycket ammo vi har.
Nej. Lyckades du spela Luigi's Mansion när du var liten?
Jag hade inte GameCube. Jag spelade demot.
Ja, ah, du var ett sånt barn.
Nej, jag var ett barn som spelade, du vet, coola spel som Halo.
Alltså, jag hade sån jävla tur så att de flesta i min klass hade en GameCube. Vilket är helt otroligt med tanke på hur liksom dominant PlayStation 2 var.
Jag hade en kompis som hade GameCube. Mm. Och han lät mig aldrig spela.
Vi var inte många som hade GameCube i min klass, så att säga. Men de som hade det var i min kompiskrets, liksom. Så att, ja.
Han som hade GameCube, han spelade Need for Speed Underground. Han stängde av alla låtar i spelet, förutom Black Betty, som bara loopade om och om och om, och om igen.
Fy fan. Ja.
Jag hör fortfarande den låten i huvudet ibland. Bara, Black Betty.
Jag saknar den tiden, du vet, när man spelade liksom spel och hittade ny musik att lyssna på.
Ja, kom och jag spelade...
Guitar Hero Rock Band.
Ja, de var jättebra för det. Men även liksom sportspel. Liksom EA-sportspelen. Ja, ja, typ NHL.
Alien Ant Farm hittade jag från, vad var det? NHL 2004.
Ja, och sen både så här, Need for Speed Underground 1 och 2 hade jättebra musik som man lyssnade på. Typ, jag hörde ju The Naked and Famous i SSX.
Mm.
Det rebooten av SSX första gången. Och var så här, oh my god, nu är det mitt favoritband. Liksom. Så att, och det hände ju inte längre. För att ett, jag vill inte köpa sportspel från EA. För att de är liksom mikrotransaktionerade till liksom, trasigt.
Ah. Vilken av deras låtar var det du hörde där?
Youngblood.
Mm.
Och sen så hörde jag dem i Forza Horizon 1, då var det Punching in a Dream. Och jag var så här, bara, två bangers liksom, nu måste jag leta rätt på det här.
GTA är också bra på det, med de här radiostationerna. För att jag har ganska bra koll på hårdrock, men de har inte så mycket hårdrock i GTA. Däremot så har man liksom hittat så bara, viss popmusik som jag aldrig hört talas om, som jag tycker var rätt härlig.
Eller när man lyssnade på Godsmack i Prince of Persia, Warrior Within.
Oh my fucking god.
Oh gud.
Jag köpte det albumet Faceless efteråt.
Lies of P, Shadow droppade sin expansion.
Ja. Jag har fortfarande
inte spelat det.
Nej.
Jag känner att jag har varit lite tajt med pengar. Jag har fått prioritera. Så att det får bli lite senare. Stranger Than Heaven.
Ja!
Från Ryoga Gotoku. Eller Gotoku. Som är Like a Dragon-studion.
Ja.
Verkar mer seriöst än Like a Dragon. Och har liksom, alltså period piece utspelar sig 1943. Vilket jag tycker är coolt. Det ser lite mer filmiskt ut med mer... levande miljöer och NPC:er och grejer, pulpy, köttig action. Och
nice,
och det gör att jag hoppas att det inte är så här 80 timmar långt spel, eftersom att det ser bara rent fidelity-mässigt så ser det så mycket mer avancerat ut än.
Men hur långt är typ Lost Judgment och de spelarna?
Ingen annan som
vet. Jag vet inte. Jag har köpt dem, men jag har inte spelat dem.
Aha, ovanligt.
Men de var billiga, okej.
Ja.
Jag har dem på min wishlist, men jag har inte slagit till.
jag är lite tråkig där, för jag är så här, bara, jag är all in på Yakuza-serien liksom. That's it.
Ja, jag gillar Yakuza-serien. Det är mycket, för att det har ju kommit massa, alltså både spin-offs och som typ Lost Judgment som är liksom, alltså löst kopplade till dem. Och jag har inte slängt mig över dem heller, så det kan mycket väl hända att detta kommer ut och jag bara, jag vet inte. Men,
båda Judgment-spelen har jag ju liksom lagt till i mitt bibliotek vid ett eller annat tillfälle. Jag kan säga att Lost Judgment, som ju är det senaste av de två, tar närmare 25 timmar för att klara huvudberättelsen. Huvudberättelsen plus extra, ungefär 54 timmar. Kompletist, 106 timmar.
Oh, gud. Ja, men 20 timmar för huvudstoryn, det är ändå nice.
Ja, men alltså, jag tycker det spelar så coolt ut. Jag vill se mer av det. Men det hade väldigt bra vibes. Men jag antar att ingen av er liksom satt kvar på stolen efter de visade det här liksom cutscenen från Death Stranding 2 on the beach. Två personer som bara står och pratar en stund och ser över.
Ja, väldigt konstig grej att visa.
Ja, men de hade en egen special på 1,5 timme eller något sånt sen.
Som jag undvikit som pesten.
Jaha, jag länkar den till dig. Du
ja,
svarar
men
inte.
Jag kollar inte.
Oj, oj, oj. Wake up happening.
Into the Unwell. För det är roligt för att jag känner deras community manager. Det är du också, Adam. Andreas,
ja.
Göransson.
Ja, Into the Unwell. Det ser så coolt ut.
Ja, och för att jag pratade med honom en vecka innan detta visades och han pratade om att ja, men vi börjar bli redo på att liksom avtäcka vårt första spel. Studion heter She Was Such a Good Horse.
Jag har sett det på LinkedIn.
Ja. Och,
det är faktiskt det bästa namnet.
Och jag skojar med honom. Bara, är det en extraction shooter? Han bara ha ha ha. Och så när det är dök upp då jag bara åh, vad roligt. Det ser jättetrevligt ut. Det är ett roguelite, vilket inte riktigt är min wheelhouse kanske. Men jag älskar grafiken, den här typ ledsna katten som typ drar ut en tand. Jag vet inte varför. Ja. Och typ super sig full och sen däckar i en
Jag fick Conker-vibes.
Ja, inte grafiskt.
Sånt är liksom Conker-vibes av det mesta.
Ja, men alltså liksom börja med att han blir stupfull. Det bara, ah, Conker. Nice.
Jag gillar liksom hur bra vi har blivit på att emulera. Alltså dels då som Mupparna eller Claymation och här då liksom 2D, så här gammaldags 2D-animation.
Ja, men det samtidigt, det var ju inte bara 2D, utan det var ju den här typen av sladdriga animation som är typ Cuphead och sånt. Men det är på 3D-modeller så det ser ännu mer weird och unikt ut. Ja, det är det jag menar. Och det ser liksom, det ser extra unikt ut genom att kombinera det. Det var fascinerande.
Man har verkligen liksom, alltså man har börjat anamma så här väldigt old school animationstekniker som squash and stretch och alla de här, för att få det att se bara så expressiv ut som möjligt.
Men det är lite som det här Magnum PI-spelet också. Det är
ja,
också
men precis.
De cartoony. Som har visats hur många gånger som helst nu känns det som.
Ja, men nu har de visat det med Troy Baker.
Ja, precis. Den stora nyheten var Troy Baker. Men om man kollar på liksom omladdningsanimationerna i det spelet, det är helt alltså gorgeous verkligen. Alltså vapnen ser ut att vara gjorda av gummi och de wobblar runt när man går. Ja. Väldigt, väldigt trevligt. Jag ser. Ja, det var allt jag hade uppskrivit för Summer Games Fest i alla fall.
Lighter också från Guacamelee-utvecklarna.
Just det.
Just det, Jimmy, berätta om Blighted. Vad är det?
Oh, ja, det var allt jag kunde.
Aha,
okay. det var, jag hade liksom ingen större koll på det, men det var så här, Guacamelee är ändå helt okej. Okay, liksom.
Guacamelee är jättebra.
Guacamelee spelade jag på Nintendo Switch.
Ja, det spelade jag på PS Vita.
Nej, inte Nintendo Switch, det var PS Vita jag skulle säga.
Oj, 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 han har redan försökt sitta här.
Så snabbt.
Så snabbt åkte PS Vita i soporna.
Switch-ask.
Ja, det är min ask där min Switch bor.
Best of your way to a psychedelic western nightmare to reclaim the memories of your people in this action RPG from the creators of Guacamelee. Harness the power of the deadly reality altering blight and unravel the mysteries of a twisted world.
Du spelar igenom Guacamelee för båda spelarna är jätteroliga.
Men ettan har ju spelat.
Men vi kan spela igenom det tillsammans ändå för att det är kul och för att du tycker om mig.
Okej.
Okay. Vi kan spela tvåan.
Jag kollar på screenshot. Det är isometriskt och det ser ju lite typ, alltså inte, det ser inte ut som Diablo, men det var vad det fick mig att tänka på. Eller Hades kanske också. Alltså, ja, förutom att det inte är en roguelike, utan en ARPG.
Konstigaste som utannonserades var väl ändå det här Game of Thrones-spelet.
Det känns som att varför kommer här Game of Thrones-spelen så sent?
Ja, när
ingen bryr sig om Game of Thrones längre. Ja.
Men det var väl ett strategispel, va?
Ja. Det var ett strategispel. Och först tänkte jag, åh, ska de göra Total War med Game of Thrones? För det är coolt. För Total War är jättebra. För det mesta. Men nej, det är helt enkelt typ, ja, det är Game of Thrones. Fast, åh, tänk om Lannisters vinner den här striden. Åh, tänk om Jon Snow dör igen. Åh, jag bara, okej.
Okay. På riktigt den här gången.
Ja. Undrar om du kommer liksom köra någon form av story eller om det bara kommer vara liksom typ att här har du matcher.
Mm. Ja, alltså de lär ju ha någon form av kampanj, men sen är frågan hur den är utformad. Annars, alltså, ja.
Det lät ju som att de pratade om liksom, ja men typ det här är typ din what if liksom, att du får möjligheten att hur hade det sett ut om The White Walkers vann The Battle of Winterfell och...
Mm.
Ja, kan man ju liksom så här... Man kan göra det, så här borde det ha gått till.
Nej.
Ja, precis. De bara utrotar
så,
allt.
Och jag är så besviken.
Är kvar för att liksom...
Jag är så besviken om Battle of Winterfell att liksom inte blev... Alltså det är så här att hela det avsnittet bara gav Cersei rätt. Man bara...
Men det är fortfarande ett jättebra avsnitt.
Fruktansvärt. Ja, men det var...
Oh, det finns ett spel, bara. Jag ska bara nämna det kort, för det finns inte mycket att säga. Det
finns ganska många spel.
Ja, End of Abyss så bra ut.
Vad är det?
Det är det här top-down skräckaktiga shooter där de skjuter monster och så delar de sig i bitar och sånt. Det såg coolt ut.
Alltså, det är mycket skräck du tycker ser så himla spännande ut. Så att jag vet inte riktigt här. Alltså,
det är lockande. Det är liksom, det är
mycket skräck som Adam kommer att kolla på någon annan spelare.
Men det är tillräckligt lockande för att faktiskt spela det.
Ja, men jag kommer antagligen köpa det.
Jag skulle säga att det konstigaste spelet som ut... Att, eller ja. Två Atomic Hearts-spel.
Ja! Atomic Hearts är inget jättebra spel. Men det är ett spel som hade kunnat vara bra. Med en omskriven rewrite och lite polering och sånt av gameplay och så. Så jag hoppas att det är vad Atomic Hearts 2 är. Sen det här jävla The Cube MMO.
Ja, någonting. Jättekonstigt.
Ja, det är jag inte lika hype på. Men jag är väldigt nyfiken på Atomic Hearts 2.
Man försöker göra liksom en stor franchise och det här väldigt snabbt.
Ja, det är risky business, men jag är villig att ge dem en chans till, för jag tycker att Atomic Heart estetiskt ser väldigt bra ut.
Ark Raiders bekräftade datum. Våran vän Emma har gjort det helt själv.
Så du är en orsak till att spelvärlden är så fantastisk som den är, och Emma kom med det andra spelet som existerar.
Och sen lite, alltså det är också en sån liksom, typ, ingenting man borde göra liksom big deal av på en stor scen liksom, men lite kul att Mads Mikkelsen gör sin Casino Royale roll i Hitman, och jag gick in och dödade honom häromdagen, vilket var väldigt roligt. Jag slog honom i poker.
Dog han av det? Blev han så ledsen?
Han dog i
alltså,
det.
Om du kommer ihåg premissen med pokerspelet i filmen är att han förlorar en jävla massa pengar och blir skyldig väldigt, väldigt farliga människor, väldigt mycket pengar. Och därför behöver han vinna tillbaka de här pengarna. Och om han förlorar så blir han ju dödad av de här väldigt farliga människorna. Så jag började inte ens lägga ett finger på honom. Jag bara gjorde honom punk.
Ägt.
Men det finns massa roliga sätt att döda honom.
Jag glömde helt. Förlåt. Out of Words. Det såg bra ut.
Det är kvavspelet.
Vad var det?
Ja, det är det där de ser ut som lerfigurer utan munnar. Ja, kvavspelet där, ja. Det är så jättekult. Det är så många spel som man tänker på. Och det här såg ju faktiskt coolt ut. Men det är liksom inte... Man hypar upp. Det är inte samma typ av world reveal som man tänker liksom back in the day. Men när man tänker tillbaka är det som bara det här ser
när man
ut.
Säger så här, det här var en sömnig liksom, konferens, så är det ju inget illa menat mot någon av dem utvecklare som visar upp sina grejer där liksom. Alltså...
Ja.
Nej, och sen, men det är också bristen på väldigt, alltså, typ liksom mer ingående demovisningar som inte är liksom Microsoft PR-snack som de kör med. Du vet, de liksom, de bara TV-shop är liksom en bra format.
Mm. Det är väl lite paketeringen.
Ja, utan liksom, det hade varit nice att få liksom se, alltså man stannar kanske vid något spel där man får se liksom en liten lite gameplay och få se något häftigt liksom. För det gör ju också att man säger bara, oj jag vet inte vad jag kommer få se. Istället för att, men typ ta James Bond-trailern, så här har vi liksom typ en highlight reel på explosioner. Och man bara, okej.
Mm.
Men jag har inte fått se exakt hur det kommer se ut i praktiken. Vi kan ju man spekulera om
liksom
det.
Man ja. Den tiden där man avtäckte spel och bara, och här, och så står det en snubbe och spelar liksom en väldigt cool scen från spelet. Liksom.
Ja.
Ja, precis. Och, man, och liksom, ta första Watch Dogs till exempel. Ja, inte såhär bara, nu ska vi prata om övervakning och här kommer vårt spel som är i samma universum som Assassin's Creed och det händer det här, utan det var så här att det startar en kille som står med en ful keps och en jacka och han går liksom på gatan, det ser jättesnyggt ut för att det är liksom jättefake precis
ut.
Ja, men det är liksom, det ser precis, alltså det är verkligen som han var så här, oj. Och speciellt under ett E3 där liksom neckstabbing var liksom modet.
Mm.
Där alla spel typ neckstabbade. Så kommer helt plötsligt så här, inga explosioner, det är ingen som skjuter. Det är liksom, vi har en snubbe, han står där och tittar på sin telefon och går iväg. Och alla bara så här, vad är det som händer typ? Mer sånt.
Oliver, vad tycker du om Acts of Blood som ser ut som slow motion Sifu?
Ja, jag valde att inte skriva ner det för att jag bara kände att jag har inte så mycket att säga om det annat än att det är liksom typ Sifu och det var det den här som var typ här är ett spel som gjort av en snubbe plus typ 100 av hans vänner eller vad det är.
Ja. Folk det är small team of one and 9 of his friends. Så de är 10.
Väldigt roligt.
Det är svårt, alltså jag skulle inte vilja säga liksom att här är ett spel som försöker liksom efterapa Sifu, för det här kan få varit i utveckling 10 år, vad vet jag, men alltså det är omöjligt att inte göra att dra paralleller till det, och jag tycker inte att det ser lika elegant ut som Sifu, men ja, liksom, om det kommer ut att få jättemycket bra betyg så det är ju definitivt min typ av spel, så ja, det ser coolt ut.
Bär då vidare till Xbox, kanske?
Ja!
Ja!
Så var det dags för Microsofts årliga visning som de hade samma tid.
Samma kanal
som de brukar ha på. Inte live den här gången dock.
Nej.
Men allt var förinspelat. Och de visade ju en hel del grejer ändå.
Ja.
Det har du alldeles rätt i. Inget passerar dig.
Nej, jag vet. Nej.
Återigen, massa grejer som jag bara, men det här kan jag tänka mig att spela liksom. Men återigen, inga så här massiva. Och det här liksom att Phil Spencer står där i slutet och bara liksom bara hypar upp som fan och bara, vi har en sista svincool grej att...
Alltså men, det är så...
och prata.
Alltså,
ja, men inte bara det, han nämnde ju massa coolare grejer innan de visade det sist. Det var så här, vi har Fable, vi har Gears of War E-Day, vi har ett nytt Halo-projekt för nästa år. Men nu...
Då får du Milo Ventimiglia.
Ja, men nu så ska vi se Black Ops 7. Och man bara
one more thing.
Jag tror inte... Det är typ som att EA hade slutat på FIFA.
Nu ska det
känns ju liksom på något sätt som att de bara så här, wow, Black Ops 6 gick så himla bra, så nu måste vi rida på den här vågen, hurra.
Men alltså, vi behöver inte rida på vågen för att det är liksom
Black Ops 7 dök upp. Om inget Call of Duty dök upp.
Ja. Men det mest överraskande med Black Ops 7-visningen är att det var inte ens ett årtal på den trailern. Så kommer det komma ett COD i år, eller... Kommer det vara Black Ops 7?
Ja.
Du tror det?
Ja.
För att alla andra spel som visades var ju verkligen så här, antingen var det datum 2026 eller 2025. Men inte på Black Ops 7.
2030.
Om de inte bara tänker så här typ att det kommer alltid ett koll på hösten, det här är det nästa.
De
gissa datumet själva.
De har iPhone. 70 miljarder att tjäna in. De kommer släppa det i år.
Man var ju lite så här förvirrad, för det känns som att trailern är liksom designad för att vara en trailer som är värdig att vara sista spelet på en show. Liksom. Att, för att de inte direkt går ut och säger, här kommer nästa Call of Duty, utan man håller oss lite i suspens, och det är liksom så här väldigt påkostade mellansekvenser, och det, man, inga karaktärer man känner igen, ingen ikonografi som är liksom omedelbart stå ut, utom då att jag bara, alltså jag kan svära på att jag har slagits mot de här robotarna i Infinite Warfare. Så är detta Infinite Warfare 2 då? Men liksom, det är ju inte en typisk Call of Duty-trailer heller. Liksom. Det är inte så här typ guns blazing, utan det ser väldigt avskalat ut.
Men man blir ju väldigt förvånad ändå när det är så här avslutningen på hela visningen, när här kommer Call of Duty, tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan så.
Ja, alltså det är ju någonting man börjar med i så fall. Eller åtminstone i slutet bara, och vi har en sista grej, vi ska kolla på vad Call of Duty-teamet har, liksom. Och bara liksom lägga korten på bordet. Vi har inget bättre än så här att avsluta med i år. Och jag förstår att förra året så hade de en jävligt stark presentation. Och det kan man inte ha varenda jävla år såklart. Och jag tror att nästa år kommer Xbox verkligen knäcka, tror jag. För att...
Ah, nu är vi tillbaka i den cykeln. Nästa år kommer Xbox vara bra.
Nej, som vi har... De har ett långsamt år, ja. Men nästa år, satan i gatan!
Alltså vi hade mellan typ 2010 och typ 2017 så var allt så här. Men nästa år måste det vara grejer.
Nästa år är vårt år. Nej, men alltså allvarligt talat... Jag har ju liksom inte rent historiskt varit så Xbox-frälst eller så intresserad i allmänhet. Men förra årets visning var faktiskt genuint kanon. Det håller jag med om.
Xbox har haft några riktigt starka visningar. Sen är det inte direkt... Det är visningar som inte direkt är liksom starka på grund av Xbox. De har haft jättemånga bra spel och det är många liksom avkom på Game Pass. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt lite som säger... Okej, varför ska jag fortsätta köpa Xboxar? specifikt.
Men här visar alltså en ganska stor skiftning liksom i hur de pratar också om spelen som kom. För att tidigare år så har det varit väldigt mycket tryck på Game Pass.
Ja.
Och även om Game Pass var med nu så var det ju helt annan liksom melodi. Det var ju mer Play Anywhere. Ja. Vilket också visas med de här bärbara Rogue Ally Xbox-versionerna då, med att det känns som att det här är liksom första steget på hur nästa konsol från Microsoft kommer se ut. Det kommer vara en Windows-maskin.
Jag har någon som är sugen på en Rogue Ally.
Ja, men det är bra. Du är verkligen i rätt forum för att ha åsikter om det.
Men alltså, jag, Oliver, får svara på dig. Jag är inte sugen på den, för att den kör Windows. Däremot så har de gjort lite tweaks på den. Liksom att den ska starta direkt i den nya fullscreen Xbox-appen. Vilket i princip är typ Steam Big Picture, fast för Xbox-appen. Och att de lyckas skala av lite ramanvändning och inte lika mycket skräp som startar i bakgrunden. Och det enda jag tänker liksom, kan inte jag få den versionen av Windows på min PC då? Sen är det prat fram och tillbaka om detta är liksom, ja, hur nästa Xbox kommer vara. En Windows-PC. Eller om de fortfarande kommer göra en dedikerad box, så att säga.
Ja, fast en dedikerad box tror jag att de kommer göra. Jo. Den bara att den kommer köra med en specialversion av Windows.
Men samtidigt, om det bara är det. Om vi säger så här. GTA. Vad kommer det till nästa år?
Till Xbox och PlayStation.
Xbox och PlayStation.
Xbox
och
PlayStation. PC kommer inte. Om vi säger att nästa Xbox och nästa GTA kommer. De kommer inte ändra på det. De kommer ju i så fall bara skippa Xbox PC-versionen. De kommer inte släppa PC-versionen snabbare bara för det.
Men det kommer inte finnas en Xbox-version. Det kommer vara en PC-version.
Det är det jag menar. Det betyder att de som är Xbox, alltså PC, kommer få vänta ett år längre. För att Xbox finns inte längre.
Nej, men bryr sig Microsoft så mycket om det med tanke på att om de inte tänker göra... Alltså, om deras plan för nästa Xbox
kanske inte bryr sig, men folk som vill spela GTA
Xbox,
men då kan det finns en maskin för dem.
Ja, PlayStation.
Den heter PC.
och den tjänar inte Microsoft har pengar på.
Nej, men så här, man kan också säga så här, köper fler stycken PlayStation så finns det större chans också att de köper fler Xbox-spel på PlayStation.
Jo, men
alltså, det menar jag förstår vad du menar, ja, men så här, men också så här, Xbox Series-konsolerna finns fortfarande när GTA kommer ut.
Ja.
När GTA 7 kommer ut, ja, det är om sådär en 10-15 år,
ja,
kan man säga.
Men,
då liksom, då...
Men låt oss säga nästa Red Dead. Det är samma sak där. PC-versionen kommer långt senare.
Ja, men det är mycket möjligt. Ah, men jag vet inte om Microsoft tycker att det är värt att hålla igång sin konsolmarknad för att Rockstar släpper ett spel varje årtionde.
Nej, men det är inte bara det. Det är liksom många bäckar små. Det är liksom för att folk köper ju redan PC. Om de ska ha en PC. Folk köper en konsol för att de inte spelar på PC. Och ja, är det så att det inte finns en konsol, då blir det PlayStation. Eller Nintendo.
Ja, men så är det. Men det är redan nu så köper folk inte typ Xbox.
Roligt, alltså,
ja, men det underlättar inte. det får ju inte direkt att vända trenden.
Xbox nuvarande strategi funkar ju för dem också. Alltså, jag menar, det är ju flera månader i rad nu som typ 5 av de topp 10 bäst säljande spelen på PlayStation är Xbox-spel.
Ja. Men
så det enda negativa med det är det att om folk köper deras spel på PlayStation då, så måste de ge en viss kaka till Sony, medan om folk köper dem i Windows så tar de hela alltet. Det är väl den skillnaden där. Men de gör ju fortfarande ett dåligt jobb för att få ens folk att vilja köpa
precis.
En
maskin. Nej, de hade jättegärna sett att alla köper allt på deras konsol och köper deras konsoler, men folk gör inte det för att
nej.
Varför ska man ha en Xbox?
Det är det.
Och sen också, men också ett annat problem. Om de nu har liksom målat in sig lite i ett hörn med Game Pass.
Mm.
Eftersom, det är också ett vissa nämna, och jag vet inte hur mycket det stämmer eller inte, men det här med att Microsoft har tränat sin användarbas till att vänta till att spel ses på Game Pass, därför köper man inga spel.
Mm.
Så att i förlängningen så kanske det också gynnar dem att sälja spel på PlayStation istället.
Ja.
För att folk som... den lilla andelen sitter då på...
Där betalar folk fullpris för sina spel. Liksom.
Precis. Mm. Så att de kan liksom sälja då ett Forza Horizon för 150 spänn via Game Pass i månaden. Medans de kan ha miljoner som köper det för 900 spänn på PlayStation.
Mm.
Det är väl den skillnaden också. Men liksom, jag ser ju ingenting här... Alltså, som var huvudsak Xbox-spelare som jag har varit sedan typ 2008. Så är det ju ingenting de har gjort det senaste liksom ett, två åren har varit så här att det här är verkligen där jag borde satsa mina pengar på hela tiden.
Nej, jag köper ju inga spel längre på Xbox. I princip.
Inte jag heller, men det beror
inte.
Det
är bara Game Pass för mig. För att det finns liksom, om jag köper dem så köper de på PlayStation.
Samma här.
För det är liksom... Finns ingen anledning för mig att investera i plattformen på det sättet, känns det som.
För det känns som att det skeppet kommer sjunka. Alltså det är liksom... Xbox som varumärke kommer finnas väldigt länge. Men just det är liksom att det är en sluten plattform där det är liksom den ultimata konkurrenten till PlayStation. Det kommer inte vara så länge till.
Nej.
Det kommer vara mer liksom, ett öppet system som de snackar om, liksom att everything is an Xbox. Liksom att jag har typ 8 Xboxar redan hemma med typ datorer, laptops och mobiltelefoner. Och
det är lite frågan de kommer göra. För säg att liksom nästa konsol av dem, liksom, du har, det är din liksom Xbox-maskin, men du kan också installera Steam och sånt på den. Och då kan du, bara den orsaken kan göra så att det liksom är mer värt att skaffa ändå. Liksom för att jag kan spela alla mina Steam-spel på den, plus att jag har Game Pass lättillgängligt.
Mm.
Fast det har man ju redan på alla bärbara Windows-varianter av de maskinerna. Det finns ju redan ROG Ally X och sånt som den har Windows. Så det är ju bara egentligen bara en maskin med branding och en modifierad version av Windows.
Men jag tänker, det beror på liksom hur deras själva, liksom, inte den handhållna versionen kommer se ut, utan hur faktiskt den, liksom, den som ska stå under tv-versionen kommer se ut.
Ja, ah, jo.
För den kommer ju förmodligen vara kraftfullare. Och sen beror också på priset såklart.
Ja.
Det är ju en sak. För att jag är inte intresserad av att köpa en ROG Ally.
Nej.
Xbox-brandad liksom. För att jag har en Steam Deck och jag har hittat ett sätt som det funkar ganska bra för mig.
Mm.
Att liksom kunna både spela, alltså streama från min Series X eller streama via Xbox Cloud.
Mm.
Eller vad det heter. Så jag behöver inte en till handhållen maskin liksom.
Alltså det enda jag tänker liksom bara, det är fin hårdvara. Kan jag installera SteamOS på den?
Ja, men precis. Men det är liksom så att jag spelar väldigt mycket via Game Pass, så det liksom inte betalar sig redan där. Man sparar väldigt mycket pengar på att inte behöva liksom köpa att jag behöver köpa alla spelare vi spelar, helt enkelt. Men det stora frågetecknet sen blir ju det, för att det de också har liksom tutat i folk, det är det här att du har hela ditt bibliotek som du kan spela, och vad händer om de flyttar över till Windows? Där liksom du har ingen dedikerad maskin som kör något annat, utan du, det är liksom Windows. Okej, men alla mina 360-spel jag äger, hur spelar jag dem då?
Kommer allting emuleras, eller hur kommer de lösa
eller,
det?
Eller ska det bara vara streaming?
Ja.
Till exempel.
Eller säger de bara, liksom så... nukar de bara det?
Så... Ja, men nukar de, men nukar de det, då tror jag verkligen skjuter sig själv i foten. För då är det så här, bara,
nukar de sig själva
också. Men det är liksom så att nu börjar de från noll. Varför skulle du ens köpa den då?
Nej, särskilt efter de år efter år fortsätter liksom tjata om preservation och sen ändå inte bevara någonting. Men liksom, ja. Så... Jag har fortfarande svårt att se deras vision, särskilt också med tanke på hur olika det är med vilka spel som utan att säga multiplattform och inte. Det är fortfarande väldigt... Jag ser inget mönster i någon plan för det.
Det känns som att visionen inte... fortfarande tar form. Det är liksom ingen komplett visionen.
Ja, och sen spelar det ingen roll vad de säger heller, för att imorgon kan de ha ändrat sig. Eller liksom de säger något annat imorgon. För så var det ju med de här, du vet, de första spelen som gick över. Det var ju liksom så, de bara, nej men det är bara de här fyra. Och det är så här, bara, okej, men
det är liksom, okej.
Okay. Vänta bara.
Men liksom, okej, Bethesda-spelen utanseras hyfsat god tid överlag. Som multiplattform, till exempel.
Men jag tror allt de visade på den här visningen var till allt. Jag tror inte det fanns det något exklusivt spel.
De har inte bekräftat att Clockwork Revolution kommer till PS5.
Ska vi gå in på Clockwork? För att det var ju typ showens MVP, känner jag. Inte nödvändigtvis för att det var objektivt är det mest spännande spel, men det fick väldigt mycket tid. Alltså, trailern var ju typ, det kändes som att de var typ kvart lång. Och jag vet, många blev då förvånade över liksom att det fortfarande inte är ett datum. Stod det ens 2026 på det?
Jag tror de sa typ när det är redo eller något sånt.
Ja, något sånt, precis.
Ja, precis, när det är redo. Ja.
Och det var en väldigt ingående liksom trail. Alltså det kändes för att de hade ju liksom ett helt segment efter showen för Outer Worlds 2. Och det är liksom ett spel som är väldigt nära på horisonten nu, och liksom det är ju den typen av spel som får de här liksom väldigt ingående djupdykningarna. Så att liksom se så mycket från Clockwork Revolution, och jag tycker att det ser riktigt bra ut. Och att sen då liksom ta ut luften ur det lite med när det är färdigt liksom.
Det ser ju ut som det spelet som Bioshock Infinite vill ha varit lite. Att man har lite samma idéer.
Idémässigt så vet jag, men alltså definitivt så är det ju liksom, alltså rent estetiskt så är det väldigt Bioshock Infinite.
Och In Exile är duktig sur, och Wasteland 3 var jättebra. Wasteland 2 också. Snälla,
det gick ju inte att spela typ.
Vadå gick inte att spela typ? Jag spelade det.
Jag och Amanda spelade när det var nytt, och det bara kraschade för oss hela tiden.
Ja, precis.
Så att vi fick ge upp.
Get good.
Vi fick börja om spelet typ 4 gånger.
Ja, det fick vi göra, och sen vi var på något uppdrag
där. Sen orkade vi inte försöka
igen. För vi var på något uppdrag där, och typ när vi dödade en specifik fiende som vi behövde döda, så kraschade spelet.
Så wipear det spelet varenda gång ni kraschade?
Ja, i början var det för att vi hade inte kommit till ett ställe där vi kunde spara,
ja,
tror jag.
Ja, så det var så snabbt.
Så då behöver vi börja om flera gånger, så vi såg typ samma cutscenes om och om igen. Och sen så när vi kom en bit, så vi spelade ändå några timmar, men sen så kom vi till, så fort vi dödade en specifik fiende så dog, så liksom kraschade spelet. Och jag tror det berodde på att vi spelade co-op.
Ja, jag spelade det själv, solo, så jag hade inga problem.
Men, så det var ju tråkigt. Det var det vi spelade när vi inte bodde tillsammans.
Ja, så. Det är helt sant.
Men jag är hype på det spelet. Och sen ett till spel som inte är multiplattform. Som utannonserade Keeper av Double Fine, som jag tycker Keeper ser fantastiskt ut.
Va? Var det bara till Xbox?
Det är
eller?
Bara listat till Xbox, både på Double Fines hemsida och Xbox Wire.
Oj, ja, men det missade jag. Jag var helt säker på att det var till PlayStation.
Det är exakt. Det finns inget mönster mer än Bethesda.
Men, fast det kan ju också handla om resurser. Double Fine liksom, alltså Double Fine. Double Fine inte har släppt multiplattformstitlar tidigare, men det kan vara också att men nu gör vi det här spelet och vi har inte resurser till att göra en port, utan vi satsar bara på Xbox längre.
Så är ju väldigt flummigt ut.
Så superflummigt ut.
Men ja, men alltså flummigt behöver inte vara dåligt.
Du sa det med sån avsmak.
Ja, va?
Gjorde jag inte.
Va? Jag vill spela ett spel där jag är en levande fyr. Liksom...
Med en fågel som blir ett ägg.
Ja, det ser delightful ut. Men, men jag har ingen
aning. Jag älskar Double Fine.
Jag också. Ja, jag älskar Psychonauts 2 så mycket. Stacking vet
har du sett? Stacking är superbra verkligen.
Ja, det är ju han som var lead för Stacking som är lead för Keeper.
Oj, oj. Ja, då är det verkligen värt att locka upp. Har du sett dokumentärerna från Double Fine?
Nej, jag har alltid tänkt att se dem men har inte blivit av.
Det borde du verkligen se. Och så börjar du med Double Fine Adventure-dokumentären och sen ser du Psycho Odyssey.
Det ska jag göra.
Just för att man liksom... Inte för att de dokumentärerna egentligen har jättemycket med varandra att göra, men det känns liksom som Psycho Odyssey är som en fortsättning på Double Fine Adventures-dokumentären. Liksom.
Mm.
Så det är bra om man känner till massa folk från den dokumentären till nästa.
Mm.
Jag har båda på Blu-ray.
There are no ghosts on the Grand. Först tänkte jag bara, renoveringssimulator. Liksom, sånt heter med typ Power Washing Simulator och grejer. Liksom. Det finns en marknad för det, för man hade någon sorts device som typ sköt ut möbler och grejer i ett hus. Jag bara, okej. Och sen bara...
Ja, det var lite förvirrande.
Ja, och sen bara, what the fuck? Okej, nu är det typ övernaturliga grejer och jätteflummigt och konstigt. Och jag bara, jag har ingen aning om vad jag ska tro, men, men det såg definitivt kreativt ut.
Ja.
Jag hade två stycken spel som jag surikatade om på visningen. Och det första var ju Super Meat Boy 3D.
Just det.
Ja, det såg man inte riktigt komma.
Nej, det hade jag faktiskt inte gissat. De gjorde en sån här liten cheeky liksom, okej, här är typ Marios Warp Pipe.
Ja.
Och i en liten sekund. För att det här, alltså Microsoft eller Xbox som plattform är i desperat behov av inte bara familjevänliga liksom plattformsspel utan kvalitativ familjeplattformsspel, och folk har skrikit om Banjo hur länge som helst, och särskilt nu när till och med Sony liksom som är kända för en väldigt väldigt specifik typ av väldigt mogen actionunderhållning, när till och med de
med
har liksom
Samson.
Ja. När till och med de har liksom en Game of the Year-vinnare i Astrobot, så är liksom, det verkligen lyser med sin frånvaro på Xbox. Så en liten sekund där tänkte jag, är det dags nu att se den här jävla björnen och fågeln i ryggsäcken dyka upp? Men så var det Super Meat Boy istället.
Gjorde mig glad.
Jag var inte besviken, för att det ser väldigt roligt ut.
Inte utvecklat av någon från som faktiskt gjorde Super Meat Boy.
Nej.
Ja, det är ju synd naturligtvis. Men första spelet är otroligt.
Mm.
Super Meat Boy Forever är också roligt, men det är inte riktigt samma sak.
Mm.
Nej, men man ser ju typ något, att de har fortfarande det här liksom att när du har klarat en grej så ser du alla dina försök i form av ghosts, vilket är en kul grej. Och det ser definitivt ut att vara liksom av liksom den svårare typen. Alltså det ser inte ut att vara ett lätt plattformsspel. Så den som tycker att det enda som inte är jättebra med Astrobot är att det är för lätt, så kan man ju hoppas på detta.
Ja, men precis.
Alltså
Surikat nummer två för egen del var ju det här ett Fate's End, som är från Thunder Lotus, alltså skaparna av Spiritfarer och
just det.
33 Immortals, som är i beta just nu.
Mm.
Det ser ju också fantastiskt ut.
Mm.
Kommer man säkert gråta en skvätt?
Ja, det hoppas jag verkligen på. För att, alltså, inte att man ska gråta, utan jag hoppas på spelet. Det
hoppas jag.
För Spiritfarer var verkligen helt fantastiskt.
Apropå att gråta.
Ja, det var sad.
Otroligt fint spel. Det kändes som att jag avbröt dig lite, Oliver. Förlåt.
Nej, nej, jag skulle bara säga jag är glad över att Super Meat Boy 3D är på väg, men jag är fortfarande så här, så någon gång så måste de fan damma av den jävla björnen.
Liksom, vem hade du velat skulle göra ett banjospel?
Ingen aning. Alltså, men, alltså, det hade varit... Alltså,
Halo Studios.
Är Rare för upptagna med Sea of Thieves? Och typ, alltså Everwild, existerar det fortfarande? Liksom.
De har sagt att det fortfarande finns så att Phil Spencer tycker det ser coolt ut. Men
att han säger...
Ja, alltså att Phil Spencer säger någonting betyder inte någonting heller.
Jag läste någon rubrik om att nya ledningen på Rare är lite småsugna på att återbesöka Banjo.
Mm. Men är det någon kvar på Rare som har arbetat på Banjo tidigare?
Säkert någon jäkligen skrubb någonstans.
Jag tror inte det är några av de här nyckelpersonerna som är kvar.
Men de gjorde ju Yooka-Laylee.
Mm.
Precis. Och
sen blev det som det blev.
Med mixade resultat. Och det är mycket möjligt att Banjo bara... Det är inte aktuellt i dagens marknad, jag vet inte. Men jag vill ändå tro att...
Jag tror definitivt att de hade kunnat göra något. Alltså hade de gjort ett bra Banjo-spel så tror jag absolut att folk hade liksom...
Alltså man kan ju göra ett bra Banjo-spel utan att sänka 300 miljoner dollar i det också.
Jo, ja,
det behöver alltså, inte vara ett dyrt projekt.
För att liksom, alltså det finns ju en publik som vill ha den typen av spel, för annars hade Astro Bot inte sålt.
Nej.
Nej.
Men sen vet inte jag hur mycket Astro Bot har sålt heller. Det blir väldigt liksom...
Så nu verkar nöjda liksom, över det.
Jo, men liksom, jag tror inte att liksom jämför man Astro Bot med några av de största serier så kanske inte, men Astro Bot så liksom, kostar väl inte lika mycket.
Nej,
heller,
alltså,
så det är det man får liksom ta det med.
Med tanke på att Sony har sagt att de vill satsa lite mer på den typen av spel, så tror jag att det ändå har varit en tillräckligt bra return för dem att överväga ändå.
Astro Bot var ju inte så odyrt heller att införskaffa.
Nej,
kostade det typ 800 kronor.
Ja,
det kostade pengar.
Men det, det görs ju väldigt lite spel för den yngre publiken faktiskt.
Ja, där dominerar
alltså, det var ju annat när vi växte upp. Liksom, när vi växte upp, då var det liksom...
Inte konstigt att alla unga sitter med Roblox.
Nej, men det är väl också just det, antar jag.
Som idag
sitter
gör
med
liksom Last of Us och Ghost of Tsushima och de här liksom väldigt vuxna spel. De gjorde ju den typen av spel då, liksom, när vi växte upp.
Och, tänk men, vilka alltså, groteska spel Astro Bot studion gör om 15 år.
Men ett Banjo hade inte sålt liksom 5 miljoner exemplar idag. Liksom. Jag tror att varumärket är så pass gammalt nu också. Att, och det var så länge sedan som vi såg någonting från den gamla björnen. 2008 tror jag. Nuts and Bolts släpptes.
Ja, de kan släppa Nuts and Bolts 2.
Ja, precis. Nej. Men jag känner liksom att Banjo är fortfarande liksom the prime candidate för att fylla i det tomrummet de har. Alltså de har ju säkert andra, nu äger ju de tekniskt sett Crash och Spyro.
Mm.
Så det kanske är mer attraktivt att liksom satsa på någon av dem, för att de är väl förmodligen hetare än vad Banjo är idag.
Ja, kan du sätta Toys for Bob på att göra ett Banjo i så fall?
Toys for Bob hade definitivt kunnat göra ett Banjo.
Men de äger inte Toys for Bob dog.
Nej,
de fick ju gå independent.
Ja.
Ja. Vad mer? Jag håller med, Super Meat Boy var en sån här som man liksom surikatade lite. Jag tycker att Aphelion ser ganska spännande. Dontnod är inte min favoritstudio direkt, men alltså, det är deras nya spel och det, liksom, det känns lite som typ spelvärldens The Martian lite. Liksom,
Ja, men det var också lite surikat nu när du säger det. Jag kan inte låta bli däremot att råka läsa Ape-Lejon hela jävla tiden. Men...
Ape-Lejon. Jag tycker med tanke på att det inte är några tonåringar i det spelet så tror jag faktiskt att dialogerna kanske inte är så cringe.
Men jag blir på det med, alltså de gjorde ju Jusant också ju. Det var ju Dontnod.
Ja,
det var väl ingen dialog i det.
Nej,
det var ingen dialog i det, men det är liksom,
ju
men det
är ändå, folk pratar ju bättre i spelen.
Men det är ändå liksom kul då att de, alltså för man just nu tänker man ju på den studion som att de gör typ Life is Strange liknande spel. Alltså det är liksom Telltale-formulan egentligen.
Mm.
Så det är ändå kul när det kommer de här lite andra projekten också.
Ja, ja.
Och sånt var jättebra.
Och jag vill inte att man ska, när jag säger att det inte är min favoritstudio, så låter det som att jag har något emot dem. Det har jag inte. Det är bara att jag liksom... jag kan inte säga att Dontnod är en sån studio som jag bara automatiskt... Åh, det här är spännande. Men... men det är så faktiskt rätt coolt. Liksom en ensam...
Jag kan ändå säga så här, typ att det mesta Dontnod visar är typ, åh, vad spännande det ser ut.
Ja,
sen brukar inte de spelen bli speciellt bra.
Nej, det vet jag inte. Jag brukar inte spela dem. För att det de gör tilltalar inte mig. Alltså, Jusant gillar jag. Jag har märkt, jag gillar att klättra i spel. Jag tycker, alltså... Även liksom när det är väldigt simpelt, typ som i Breath of the Wild. Jag tycker bara om att klättra upp på ett berg och liksom hantera min stamina och försöka hitta ställen att liksom vila och få tillbaka min mätare och sen fortsätta klättra. Och sen liksom när man väl...
Så jag spelade ju Lost Records, Bloom and Rage, som var... Nu är väl det liksom en sidostudio till Dontnod, Dontnod Montreal, tror jag. Men... det var ju okej på det stora hela. Jag kan absolut säga att det kändes skönt att det fick plus 70.
Ja, okej, ja, det var så
mycket,
fast.
Var det mycket klättring där?
Det var inte så mycket klättring, absolut inte. Men jag hade verkligen högre förhoppningar på det utifrån det man fick se.
Ja, nej, men så... Jag tycker premissen är spännande. Sen liksom ifall... Det var inte mycket av trailern som gav mig någon form av känsla för hur spelets gameplay kommer se ut och hur spännande det är på det sättet. Men jag gillar premissen.
Det ser ut som en spännande atmosfär.
Ja, absolut. Det sista jag har skrivit upp här var The Outer Worlds 2. Jag kollade upp den här liksom, post-show-grejen i efterhand. Jag kollade lite på det när det väl gick.
Det känns som att det är ett spel du inte kommer ihåg. Men fortsätt.
Inte kommer ihåg?
Eller valt att ignorera. Fortsätt.
Ja, nej. Jag testade det första spelet. Och jag spelade kanske en 10 timmar av det eller någonting. Men... Det kändes inte unikt nog, även om jag gillade tonen, eller polerat och nog. Gunplay kändes väldigt tamt och stiff i det spelet. Så jag spelade aldrig klart det. Men jag har väldigt stor respekt för Obsidian som studio. Och de har definitivt någonting. Jag tycker att jag tog mig igenom Avowed, vilket jag inte räknar med att göra. Så även om det inte är liksom någon form av typ 9 eller 10 poängare, så var det liksom, det höll mig investerad nog för att ta mig till eftertexterna. Och där kände liksom att jag hade hyfsat roligt med combat i det spelet var en väldigt viktig beståndsdel i det. Och jag har hört av folk som har gjort previews på detta att combat är verkligen betydligt mer fleshed out och känns bättre i Outer Worlds 2 än 1. Och jag tycker att, alltså, dels bara rent grafiskt och poleringsmässigt så ser man definitivt att det har gått några år sedan förra spelet och att de har gjort viktiga strides i det området. Men sen så de hade en faktiskt jävligt rolig presentation med han, jag kommer inte ihåg vad han heter, men som spelar Sonic i filmerna.
Ben Schwartz.
Ben Schwartz, ja, precis. Givetvis så här, extremt skriptat, men faktiskt rätt roligt. Och jag älskar liksom Obsidians lekfullhet i deras rollspels idéer. Så då, i det här spelet, och så här var det säkert i förra också, jag kommer inte ihåg, men det var negativa traits, eller flaws, som de kallar det. Och de verkligen, de gjorde en jätterolig sketch av hela den här grejen med Ben Schwartz som man kan kolla på, jag rekommenderar det, jag tyckte det var roligt. Liksom bara, ge mig idéer för flaws, och så sitter de där och bara, jag har dåliga knän. Och så bara, ja, bad knees är en flaw i spelet, vilket betyder att du är rätt snabb när du går runt och hukar runt i stealth, men varje gång du reser dig så poppar dina knän och alertar alla fiender. Kleptomaniac gör att du kan sälja grejer för mer pengar, men du kommer också automatiskt sno saker helt random när du tittar på dem. Vilket kan leda till awkward situationer, liksom du går runt i någons hus och så bara, oj, jag råkade ta den här grejen, så bara, ah, nu är det en tjuv. Eller overprepared, som för de som är som mig då, som typ maniskt laddar om ifall man skjuter, typ, man har ett magasin på 30 kulor, du skjuter 5 kulor och du måste ladda om trots att du har 25 kulor kvar. Så det här är, dina vapen har 50% större magasin, men om du någonsin faktiskt tömmer ett mag så får du en damage nerf i några sekunder. Och väldigt kreativt, väldigt lekfullt i hur de låter dig forma din karaktär på pappret. Sen så får vi se hur det ser ut, men previews har varit väldigt positiva. Och jag vet att Greg Miller sa att jag tror att det här kommer bli deras bästa RPG. Och det, alltså, det beror lite på hur man, för han sa också liksom att storyn vet fan, och ifall man, jag vet att Adam, det som du alltid jag vet inte säga hänger upp dig på, men som var någonting som är viktigt för dig i...
Jag hänger aldrig upp mig på något.
Nej, men det du ofta frågar är liksom, ja, ah, det här ser coolt ut, men hur kommer storyn vara skriven? Liksom, hur bra är spelets writing?
Mm.
Och det har jag inte fått liksom någon form, liksom någon koll på hur det är. Jag tycker bara att det är liksom som the mechanics och liksom gameplay loopen i som rollspel tycker jag att det ser väldigt roligt ut.
Mm.
Det var min lista.
Sen var det spelet du glömde då, Oliver?
Mm.
Från Bluebeard Team.
Va?
Just det, Kronos. Ja,
det är inte det jag tänkte på.
Nej, men då tänkte du fel, Adam.
Nej. Men Kronos är coolt ut.
Jag har höga förhoppningar på Kronos, men...
För det var väl du som draftade,
ja,
här i Fantasy Critic.
Precis, varav ja. Mina höga förhoppningar, men...
Väldigt roligt, by the way, för att jag budade på Kronos i mars och tog bort mitt bud.
Baserat på...
För att jag var orolig att det faktiskt inte skulle släppas i år, och sen så tänkte jag så här, Bluebeard Team har gjort ett jättebra spel.
Precis.
Och det var för att det baserades på ett annat spel som redan är jättebra.
Och det är där jag liksom är så här försiktigt optimistisk. För att med Silent Hill 2 så visade Bluebeard Team att när planeterna står på linje så har de the sauce för att göra någonting väldigt bra. Men då är frågan liksom, alltså, hur klarar de sig när de inte har liksom ett av tidernas bästa skräckspel att arbeta ut efter. Men jag hoppas att de är liksom, att de har kommit till den punkten i liksom sin historia nu liksom, att de har resurserna och de har talangen att fullfölja på sina idéer, och det jag sett då, jag tycker det ser väldigt coolt ut rent stilistiskt, och när de pratar om liksom vad som inspirerat dem, så Dead Space och de här grejerna, det lovar gott, men vi får se. Och sen är ju inte alls, jag känner mig inte helt confident över att det faktiskt kommer då, för att de har inte satt ett datum, de har sagt att det ska komma i höst. Och historiskt sett så...
Det känns som att de borde släppa datum innan juli, tycker jag. Alltså, någon gång är att de borde gå ut med datum när det faktiskt släpps.
Ja, men alltså... Nu spelindustrin är liksom, alltså man kan shadow-droppa spel och man kan göra all möjlig skit liksom, så att man vet aldrig, men just det att det fortfarande är ett vagt höst. Det kan mycket väl liksom skjutas fram några månader, jag vet inte, vi får se. Men jag, som sagt, jag hoppas på det.
Så hur mycket trodde du att Half-Life 3 skulle visa upp på Summer Games Fest för att Gabe Newells båt var i...
Den detaljen hade jag missat, ärligt talat. Jag tror inte att jag någonsin trodde att det skulle dyka upp på Summer Game. För jag känner att om Half-Life 3 är utan att säga, så görs det bara på helt egna premisser. Liksom, de är som...
Nej, det var så himla kul bara det att det kom upp en tråd på det sättet. Och det var typ att, oh my god, han är på väg till Kalifornien.
Åka in jag var så här, med båten, bara lyssna
här. Jag var ju
här.
Såklart inne på ditt spår. Jag tror inte Summer Game Fest är liksom inte scenen att göra det på.
Nej. Valve behöver inte Summer Game Fest.
Nej, men sen kan det ändå vara att de vill göra det ändå då. Alltså det är en ganska stor deal med Half-Life 3 och det vet de om.
Jeff Keighley är ju fan det liksom skitit ner sig om han hade fått avtäcka. Alltså,
det var ju Half-Life Alyx skulle ju visas på en Jeff Keighley-show först, var det planerat väl?
Det har jag ingen aning om.
Jag för mig att den skulle visas på hans The Jeff Awards. Vad fan heter nu?
Ja.
Game Awards.
Vad var det?
För att en grej som gör att det är troligt att det skulle kunna visas på en Jeff-show är det för att han är ganska... Alltså han gjorde... Visst var det här dokumentären om Half-Life 2 var innan det släpptes? Mm. Visst var han med och gjorde den? Eller var det Half-Life 1 till och med?
Han var med lite. För det var ju Noclip.
Precis. Men ja, exakt. Men Jeff Keighley var liksom en stor grej. Och var det ettan eller tvåan? Var det ettan kanske?
Jag tror det var ettan.
Ja, till och med. Så att liksom, det finns en relation där. Men Adam, vilket spel var du tänkt på?
Ja, alltså, Oliver, Blood of Dawnwalker.
Jag vet inte ens vad det är.
What the fuck? Det är vampyrspelet!
Jag vet visst vad det är. Jag kommer bara aldrig ihåg vad titeln är. Witcher 3-utvecklarnas...
Rebel Wolves. Deras vampyrrollspel med Witcher-musik. Mm.
Ja, alltså, som sagt, premissmässigt så absolut, det håller jag ögonen på. Jag känner att jag kommer inte riktigt öppna mitt hjärta för det spelet förrän jag har sett det faktiskt köras, liksom. Det känns som att antingen att det är typ en... som sagt, alltså jag gäller Leslie Benzies. Man ska inte hålla på och tänka bara, den här människan har varit på det här teamet som gjort de här legendariska spelen och kommer automatiskt resultera i fantastiska grejer.
Nej, men nu är det ett team av människor. Jo. Nu är det flera Leslie Benzies.
Jo, och teamet, så här Rare-teamet gick och gjorde Yooka-Laylee liksom. Alltså det är någonting... Det räcker inte bara med att ha liksom de typ fyra liksom viktigaste personerna på ett företag och gå och göra någonting helt nytt och förvänta sig att liksom allting klaffar liksom.
Jag tänker att det krävdes typ en av de största liksom release-flopparna på länge för att du ska liksom inse det.
Nej, men alltså
det ligger på 36 på OpenCritic. Det är hårda bud.
Ja, det är hårt.
Du kan i alla fall ge dig en medalj där i början av nästa år att du hade faktiskt det sämsta draften.
Ja, men spoila inte de medaljerna.
I manna minne.
Nej, jag bara ger dig förslag.
Ja, den är spikad. Men...
Adam ska försöka få vinna den i medaljen nu. I dare you.
nej, men alltså, jag hoppas såklart på det. Vad var hett, sa du?
The Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker, ja.
Jag hade föredragit att hon hette Blood of the Dawnwalker. Men the i början gör att det är mer awkward titel.
Men ta bort the, ta bara Blood of the Dawnwalker.
Ja, nej, det är inte ens ett annat the i. Det är the Blood of Dawnwalker.
Ja, jag vet, men då är det bättre att göra det.
Jo, men Olivers var ju ett förslag.
Ja.
Ta hellre då Blood of the Dawnwalker.
Exakt.
Det som Adam sa för typ 30 sekunder sedan.
Det var det suger Adam, min är bättre.
Han gjorde en pumpa.
Nej, jag trodde du sa The Timon. Blood of the Dawnwalker.
Ja.
Ja, alltså nej. The hade varit... Men i alla fall...
Man kan ta två The. Ja. Det går inte. Eller ja, det går. Det görs hela tiden. Men det är alltid jättefint.
The of the.
Ja, men det är lite så här... Crypt of the Necrodancer. Det ligger bättre än...
Eller Blood of : Dawnwalker.
Ja, Blood :
Dawnwalker. Vampire.
Så får man inte göra. Någonting.
The Blood Dawnwalker.
Jag är nyfiken på det. Och sen utannonserar de ju också ett nytt Plague Tale-spel.
Just det var weird för att det verkar inte ha någonting med Plague Tale att göra.
Det satt i den världen, men jag såg inga råttor, jag såg en ko.
Jag såg en ko.
Det kanske är typ så här galna ko.
Det är annat. ett annat
såhär, kommer fucking mörda kommer
annan liksom däggdjurssjukdom.
Tänk dig att se en miljard kor komma mot dig liksom.
Det känns som att den här studion liksom har haft liksom en ny idé för någonting helt annat, men inte vågat släppa liksom namnet Plague Tale för att det är liksom vad de har.
Mm.
Men sen kan ju hända att det finns jättebra liksom och logiska kopplingar till Plague Tale-spelen, jag vet inte, men.
Och Game Freak bevisar att de Game kan Freak. Göra grafik.
Deras ja. from vad heter det? Souls-like spel. Det var
From Freak.
Ja, jag såg en kommentar om det spelet så bara, jag trodde inte det var Game Freak tills jag såg bilduppdateringen.
Ja, jag kan inte, alltså, för Game Freak man glömmer ju av det. Eftersom att de är liksom, de är ju primärt kända för Pokémon-serien, så man glömmer av att utvecklarna av den serien inte är Nintendo-ägda. Så jag kan tänka mig att alltså, de många gånger känner bara, fy fan vad jag är trött på Pokémon. Den här jävla skiten. Alltså, kan vi få göra någonting annat? Och de har ju gjort ett par andra.
Det såg lite såhär Studio Ghibli-aktigt ut nästan på vissa sätt.
Mm. Jag tyckte det så intressant ut. Även fast jag vill se mer och jag vill se att det har bättre framerate. Men jag är glad att se att de gör någonting annat. Som inte ser ut som ett spel från 2007.
Oj, det var generöst.
Alltså, jag tänker... Ja, okej.
Okay. Vänta, vad heter detta spelet? Från typ 2004. Beast of Reincarnation.
Ja.
Beast of Reincarnation.
Så det tyckte jag så intressant ut.
Jag ser väldigt mycket fram emot Persona 4 remaken i alla fall. Det kan jag säga.
Okay.
Även om vi fick se väldigt, väldigt, väldigt lite från det.
Okay. Hur mycket vet du om Persona? Är du proffs på det?
Jag har spelat 3, 4 och 5.
Okej. Okay. För ibland ser jag liksom Persona och så har det bara en annan, det är ett nummer och så är det en annan undertitel och en helt annan genre, ett annat spel. Och jag bara...
Ja men okej, okay. du har ju huvudsakliga liksom RPG-serien som är liksom då Persona nummer.
Ja.
Alltså Persona 4,
ja.
Persona 3, Persona 5.
Ja.
Sen så kommer det alltid liksom en uppdaterad version av de spelen som får en undertitel. Så du har till exempel Persona 4 Golden.
Ja.
Till PS Vita som hade liksom mer material. Och så har du Persona 5 Royal till exempel som också hade mer material.
Uh-huh.
Sen finns det typ tre olika versioner av Persona 3. Och ingen har allt material i sig.
Uh-huh.
Och sen så finns det ju massa dansspel till Persona-spelen.
Exakt! Också, typ,
och det är liksom helt...
Dancing in Moonlight, ja, och Dancing in Starlight.
Ja, och det kan ju typ vara... Alltså det kan ju typ ibland vara typ en fortsättning rent storymässigt, men de behöver du inte bry dig om du inte vill spela ett musikspel. Liksom.
Jag tyckte de var roliga.
Okej, okay, alltså, jag bestämmer för att aldrig spela Persona.
Persona är jättebra.
Det finns ju Persona 5 Strikers också.
Ja, precis. Så finns det en sån Dynasty Warriors-variant också. Och sen så dyker Joker upp i Smash. Och han ska även dyka upp i det här Sega, eller Sonic Racing Transform, eller vad det heter.
Ichiban också.
Beast of Reincarnation, sa ni att det här såg ut att vara från 2004 eller vad var det?
Nej. Game Freaks andra spel, Pokémon.
Ja, ja.
Men spelar inte du sådana snygga spel 2004?
Alltså, jag bara tittar på detta och bara, vad fan spelar de 2004?
Game Reactor säger att Red Dead ser ut som ett PlayStation 3-spel eller något sånt.
Ja, det var bättre.
Men Red Dead ser ut som ett PlayStation 3-spel. Det
Red Dead 2.
Jaha, va?
Ja.
Vem säger att Red Dead 2 ser ut som ett PlayStation 3-spel?
Petter tyckte det var fult.
Det är ju knappt att PlayStation 5-spelen ser ut som Red Dead 2.
Eller hur? Jimmy. Helt annan grej som Adam frågade mig häromdagen. Jag vill höra vad du säger. Vad skulle du säga har varit mest inflytelserikt? Halo? Eller FromSoft, alltså där, alltså typ Dark Souls då, antar jag. Alltså...
Halo.
Okej, okay. Elaborate.
För att shooter-genren var så pass inflytelserik under senare delen av 2000-talet. Världens största spelserie är en shooter som hade sett radikalt annorlunda ut om det inte vore för Halo.
Ägd.
Ja. Vi pratade lite och jag sa, alltså, det första han frågade var Gears eller FromSoft?
Alltså det jag tänkte var liksom att det påverkade sin genre specifikt så mycket. För att alla spel under ett ganska bra tag ville vara Gears. Efter Gears släpptes.
Alla tredjeperson shooters förändras efter Gears. Och alla shooters förändras efter Halo. Och by extension så har jag även tredjeperson shooters liksom dragit nytta av Halo. Min tanke var att FromSoft har inspirerat så mycket mer än bara sin genre.
Ja, det känns som att det är vidare på ett sätt. Med tanke på liksom att även så isometriska spel eller plattformsspel där man kanske också har viss stridsmekanik och liknande. Så det är så himla mycket som liksom kallas att det är Souls-liknande.
Precis, och jag...
Det är liksom en tydlig referens i jättemånga spel som inte ens är lika Dark Souls.
Nej, jag gjorde den distinktionen mellan att typ Gears och Halo, alltså framförallt och Halo, var liksom att så här spelas en shooter. Det var liksom, shooters var pre-Halo och post-Halo, liksom. Och vad de gjorde med matchmaking och grejer, men liksom den influensen var så... Det var liksom, okej, en kontrollmetod. Eller sådär, typ lösningar på designproblem som man hade till den punkten. Medan FromSofts influens har varit mycket mer liksom kring designfilosofi som har implementerats i allt. Om man kollar på typ spel som studion jag jobbar på, Might and Light. De gör liksom cozy, artsy-fartsy spel om typ samhörighet och... och föräldraskap. Och de snackar om hur mycket typ Dark Souls inspirerat dem liksom för liksom att man respekterar spelarens intelligens och intuition och ihärdighet och hur man med worldbuilding utan att liksom direkt ge det informationen emellan sekvenser och liksom, jag tror att liksom en sån sak som Breath of the Wild hade mycket väl kunnat se annorlunda ut utan Dark Souls. Jag tror aldrig att Nintendo har liksom kollat på typ bara, Halo.
Nej, så kan det ju stämma. Men sen så får man också ta till exempel, för att det som Breath of the Wild till exempel då har lånat var, kan man lika bra liksom tagit mycket inspiration också från spel som typ Minecraft och hela survival-genren.
Mm. Ja, Minecraft också.
Och jag tror att jag tror mycket det som hände liksom med Dark Souls när det kom, det var att det återuppväckte saker som vi hade glömt bort. Spel får vara svåra, vi liksom, det behöver inte vara så övertydliga som vi hade gått i ett tag. Liksom. Och jag säger inte att Dark Souls eller från software-spelen inte är inflytelserika, för att det är så många olika spel som tar olika delar från dem. Så att om man tittar på hela typ Metroidvania-genren lånar ju väldigt frisk från Dark Souls-spelen. Liksom, mer typ att men vi spanar inte om fienderna förrän du sätter dig liksom, och väntar vid en bänk eller whatever. Liksom lite hur man gör med hemligheterna på de banorna också, det finns såklart. Men samtidigt så känner jag liksom att tittar du på Halo och så spelar du en shooter idag, vare sig det är senaste Call of Duty eller Apex Legends eller någonting sånt, så har du i princip mycket det att tacka för. Mm. Och speciellt, och det hade inte ens jag tänkt på det du nämnde, det var ju matchmaking. Vilka spel förutom Nintendo använder typ inte den typen av matchmaking som Halo 2 intresserade? Ja. Nej, men liksom så att sen så finns det ju, man kan ju göra mycket mer kanske från software liksom designfilosofin också, med tanke på att så många lånar olika delar från dem. Men jag tror att om vi väntar en 10-15 år till, vad är det som har överlevt därifrån och liksom hur ser det ut då? Då kan man se hur bestående det är.
Vi kanske kan återgå till den diskussionen då. Men det är ju ganska tydligt liksom att det är en sån här återkommande referens i väldigt många olika spelsammanhang. Liksom ta det här, vad är det, Salt and Sanctuary som det heter. Till exempel, som var så här, men det här är Dark Souls i 2D. Och sen så har vi Hollow Knight, det här är Souls-liknande, det är så nära Dark Souls i 2D man kommer. Men det är ett helt annat spel, för det är ett liksom Metroidvania.
Mm.
Och sen så har vi ju, alltså typ bara förra året, Rise of the Ronin. För, vad ska man säga, kanske 15 år sedan. Då hade man liksom pratat om det liksom bara som ett vanligt äventyrspel. Man hade aldrig överhuvudtaget nämnt någonting liksom om dess svårighetsgrad. Och likställt det med, är det Souls-liknande?
Alla Team Ninja-spel sen. Alltså det är ju Nio och Wolong. Heter det Wolong eller blandar jag ihop dem?
Wolong, jo, Wolong. Ja, jag vet inte som jag säger rätt. Jag säger Wolong, nej, men du säger
det är inte
Wolong.
Wukong i alla fall, det är väl det apspelet. Jag blandar ihop titlarna.
Ja, nej, det är inte Wukong.
Det är kanske det som är aplejonet.
Och jag, liksom, sättet man pratar om, typ som liksom, när Cliff Bleszinski säger att jag vill göra The Dark Souls of Competitive Shooters. Liksom, och jag känner att när man pratar om typ Halo Killers, det är alltid uteslutande shooters.
Ja, och sen, det är bara, alla försökte vara en Halo Killer, men i slutändan var det bara 343 som kunde döda Halo. Oh yeah!
Booyah, den har man aldrig hört.
enda gången jag har nämnt någon som har liksom sagt att vi vill göra Halo av det var när första Halo Wars kom. Man ville göra med strategi-genren för konsol, vad Halo gjorde för tjurdes på konsol.
Mm.
Men, ja, alltså det...
men är vi klara med Xboxen förresten?
Ja, det är vi.
Då ska Oliver få fortsätta sin mening,
ja.
Förlåt.
Amanda bara snipar Oliver höger och vänster och bara, Oliver börjar prata, nej.
jag ville bara rappa upp det här också, för att du gör en bra... Alltså, sättet Halo har influerat saker på är definitivt annorlunda från hur software, eller från software influerat grejer. Och det är som du säger, alltså jag har svårt att tänka mig att shooters kommer spelas mycket annorlunda om 30 år på kontroll liksom. Och det är inte säkert att Souls-like är lika hett om 30 år. Så att på det sättet visst. Men mitt tankesätt var liksom att alltså, omfånget av grejer som från software har influerat är bredare. Liksom. Alltså, det är inte bara Souls-likes som eller studios som gör Souls-likes som tittar på vad de har gjort och kan implementera grejer. Även liksom på ett teoretiskt sätt. Det behöver inte handla om att liksom rent kopiera liksom en kontrollmetod eller ett matchmaking-system.
Nej, och sen, men det är också svårt att liksom göra en distinktion, för vi lever i det just nu.
Ja.
Liksom att hur många Souls-like fick vi inte se under den här veckan? Liksom?
Mm. Ja,
otaliga.
Jättemånga. Men samtidigt så här, hur många shooters fick vi inte se när Call of Duty var som störst? Hur många third-person shooters fick vi inte se när Gears var som störst?
Mm.
Liksom det var ju väldigt, alltså vi har gått igenom sådana perioder jättemånga gånger. Där det var liksom så här, alltså när Gears of War var som hetast, då var det jättemånga kackiga third person shooters som kom också som inte kommer ihåg idag.
Binary Domain. Jag ska inte säga för att det säger för
Binary Domain var väldigt unikt.
Folk säger att det är bra.
Jo, men liksom ja, men alltså man kommer säga Army of Two, Spec Ops, Uncharted, Last of Us, liksom alla de drog grejer från Gears också.
Mm.
Så att det är svårt att säga. Och med det sagt så betyder inte det att From Software-spelen inte varit jätteinflytelserika, för det har de såklart varit.
Mm. Halo eller Resident Evil 4?
Ha?
Oj, Halo.
Jag skulle nog säga Halo.
Man kan säga att Resident Evil 4 kanske liksom var starten för den typen av third-person shooter som sen kom. Men sen pratar vi ändå om Gears mer än vad vi pratar om Resident Evil 4.
Vem? Du, ja.
Vi. Det var inte Resident Evil 4 som det var inte så jag menar. Jämförelsen som vi drog nyss handlar inte om Resident Evil 4 mot Halo, utan det var Gears of War mot Halo. Varför inte Resident Evil 4 då?
Alltså, jag tog upp Gears och Halo för att det var vad Adam tog upp, och jag kom på att säga att utan Resident Evil 4 existerar inte Gears.
Fast ja, utan Doom existerar inte Halo.
Ja, alltså det är inte många spel.
Utan Pong existerar inget.
Ja, det är inte många spel som spelas som Resident Evil 4. Det är bara att kameran var placerad där.
Ja, det är sant.
Det är, precis. Och sen så det enda spelet som spelas mer som Resident Evil 4 är Resident Evil 5.
Ja.
Det jag vill höra från lyssnarna nu är dels vad som sett mest spännande ut under icke-E3-veckan, men också vilket är historiens mest inflytelserika spel. Och varför?
De flesta kommer svara Super Mario.
Ah, okay. Alla som vill svara Super Mario får inte svara. För att det är för
eller Tetris.
Okej, okay, vilket är det mest inflytelserika spelet sedan 2000-talet började? Och vi har redan sagt Halo, så om du har ett bättre förslag än Halo.
Du kan ju faktiskt göra ett väldigt bra argument för Call of Duty 4.
Ja, det,
om det är 2000-talet.
Det kan du absolut göra.
Hade vi någonting från någon annan visning som vi var intresserade av?
Oliver, nu pratar du igen som Amanda var.
Jag har ingen koll på vad som har visats efter de här.
Är det nu Adam ska nämna det här The Expanse-spelet?
Hur visste du det?
Han såg det, viftade med armen.
Det är det jag kunde tänka mig att du skulle vara så exalterad över.
Ja, alltså jag såg det. Det var visat på Future Game Shows. Ja, och jag bara... ett Mass Effect-aktigt spel i science fiction från The Expanse av Owlcat! Ja!
Vilka är Owlcat?
Det är de som har gjort Pathfinder och det där Warhammer 40K-rollspelet som är faktiskt jättebra.
De är kompisar med Ap-lejonet.
Ja! Men alltså, deras första försök att göra liksom en modern action RPG shooter. Och det låter som Mass Effect. Jag bara, vi kommer aldrig få ett Mass Effect igen. Och jag älskar The Expanse. Jag började lyssna på ljudboken bara för att jag blev så upphypad. Jag vill se serien igen. Jag är så exalterad. Alltså, jag älskar science fiction och jag älskar rymdskepp.
Jag har nästan inte märkt.
Nej, men alltså jag hoppas det spelar blir bra, för att jag cravar någonting som kan ersätta Mass Effect i mitt liv, för jag kan inte spela om Mass Effect-trilogin hur många gånger som helst.
När du säger vi kommer inte få Mass Effect igen, betyder det att du inte tror att Mass Effect 4 kommer bli bra eller att det inte kommer släppas?
Jag tror inte BioWare kommer leva längre än 3 år. De stympade studion efter Dragon Age. Jag vet inte fan hur mycket de kommer satsa på att försöka få ut Mass Effect 4 genom dörren. Så ja, tyvärr. Så The Expanse-spelet är liksom mitt enda hopp.
Jag vet faktiskt inte vad jag tänker om det, för att jag är lite det här med så att jag bryr mig inte så mycket om spel blir uppskjutna eller inte, för det finns så mycket att spela. Så kommer inte ett nytt Mass Effect för att BioWare läggs ner, då är det liksom så här, det är jättetråkigt.
Du är intresserad av den när BioWare startas upp igen om 10 år?
Nej, men jag vet inte, alltså jag har ju
sett så lite
tilt
från det att jag känner att jag hade liksom inte förlorat något ifall det läggs ner. Alltså men, det hade varit värre det, om man fick en ascool video och man fick se det och liksom...
Men det är det att jag vill ha den typen av spel och det finns inte. Det är det som är problemet. Och den genren har liksom inte fyllts av någonting.
Och vi har faktiskt förlåt Adam, men vi har faktiskt vi har Mass Effect 1-3. Den serien skulle i princip kunna vara klar.
Ja.
Det är faktiskt okej att saker får ta slut. Jag vet att det är svårt att liksom greppa med tanke på att vi är på typ Assassin's Creed 26. men liksom så att det är okej liksom att det får ta slut. Det är liksom så vi fick 3 spel, det är en komplett story.
Vi fick 4 spel.
Jag vet inte vilket det här fjärde spelet du pratar om här. Vi har 3 jättebra spel.
Amanda, du har ju spelat, jag vet inte om du är klar med trilogin. Mass Effect.
Jag hörde liksom inte riktigt, för det klippte bort när du sa någonting. Bara, är du klar med trilogin? Och jag bara, gjorde som du och så var glad ut.
Jag gillar Olivers var bara liksom ett munnen blev bara så här.
jag frågade ifall du har
jag är inte klar med 3. Vad var det, 8-10 timmar in, men jag sänkte ju mig själv där. Jag var ju dum i hela huvudet faktiskt.
Det blev för mycket.
Det var synd.
Men
mina stackars anteckningar som var liksom så här 20-tals sidor liksom, det höll inte.
Nej, Är planen att spela Andromeda sen någon gång också? Eller är det, har du hört tillräckligt dåligt för att bara...
Så jag har ju spelat några timmar av det. Ja, fast det var ju ett gäng år sedan. Det var ju typ när det kom ungefär. Mm. Kanske något år efter. Fastnade inte alls för det.
My face is tired.
Det har blivit, det har patchats bättre ansiktsanimationer med det, i alla fall. Det är bättre än vad det var ett dag ett.
Men ansiktsanimationerna var ju inte problemet med spelet.
Nej.
Spelet var problemet med spelet.
Det är där minsen men liksom...
Ja, men det var liksom på den tiden när allt skulle vara open world. Trots att det inte behövdes. Mm.
Jo, tack. Men jag tänker vi ska hänga kvar lite vid Future Game Show. Så jag har faktiskt 2 stycken spel därifrån. Sen har jag 4 stycken andra. Det är liksom så här, ta lite i förbifarten. Jag kommer inte göra någon jättelång utläggning om något av dem, tror jag, kanske. Men det första är ju Constance. Som ser ut som Hollow Knight och Celestes kärleksbarn.
Mm.
Det kommer släppas i november i år, den 24. Som det ser ut nu i alla fall. Och det är handritat och ser helt fantastiskt ut. Med en protagonist som svingar en pensel som vapen. Jag är mycket exalterad, hoppas att det blir jättehäftigt. Och sen kommer ju också Ball Pit. Jag tror att det förmodligen kommer nästa år. Men det är lite så här schmuppaktigt, skulle man väl kunna säga. Man plöjer sig uppåt, skjutandes på massa fiender och dylikt. Såg kul ut. Det är väl också roguelite-genren som mycket annat nu för tiden. Men ja, det såg ut som någonting som man skulle kunna ha väldigt roligt med i alla fall. Och sen så är jag förmodligen den enda som har kollat någonting på Wholesome Direct.
Mm.
Ja.
Ja. Och det är ju liksom den här mysshowen där man har...
Se alla Animal Crossing-kloner.
Dels det, men det finns lite andra grejer också. Det är inte precis som att jag tror på att allting det här kommer bli fantastiskt 10 av 10 och så vidare. Men det första var Make Room, som ser liksom inte Sims-aktigt ut riktigt, men man inreder helt enkelt små rum. Så man ser dem liksom ur en diagonal vinkel. Och en genomskärning på det sättet.
Mm.
Och
typ som Sims 1.
Ja, men alltså det ser lite mysigt ut och jag är sugen på att i alla fall testa det. Sen så såg jag ett spel som heter Haunted Pass och så tänkte jag, vad fasen är det här? Men det visar sig att det är någon form av mysigt kooperativt skräckspel där man spelar som 2 stycken hundvalpar som letar efter sin ägare.
Ja.
Och jag tänker att det hade kanske kunnat vara lite roligt. Och sen så var det ett spel som heter Fireside Feelings som handlade liksom mer om mental ohälsa och liknande och liksom konversationer vid öppna eldar och så vidare. Det var inte helt solklart vad det skulle gå ut på.
Förlåt.
Men jag tänker att det kanske kan vara liksom någonting mysigt och fint.
Det var inte det jag skrattade åt, Amanda, förlåt.
Hur vågar du?
Jag kollade på, för att jag har ju helt missat den här Future Game Show. Jag såg att de visade något som heter WTF, Waifu Tactical Force.
Kära någon.
Förlåt, fortsätt.
Ja, men det är ingen fara. Det sista spelet som jag noterade på Wholesome Direct var All Will Rise. Som beskrivs som a narrative courtroom deck builder about ordinary people who make the powerful pay for destroying our future. Tyckte att det lät väldigt spännande faktiskt. Just att det är courtroom deck builder. Och det såg väldigt fräsigt ut också. Väldigt spännande grafik. Jag tror att det kanske liksom var mer åt det handritade hållet också. Jimmy kan ju få ta liksom en andrahands beskrivning där. Men det ser väldigt fint ut.
Ja, det ser lite ut som det här musikalspelet nästan.
Ja, du tänker på Stray Gods.
Ja, precis.
Ja, kanske lite åt det hållet.
Lite åt det hållet, inte helt.
Men... Mm. Nej, men det var de 6 stycken sidospelen. Men det är väl framförallt Constance som jag ser mest fram emot och tror mest på. Helt enkelt. Det var ju också det jag norpade i Fantasy Critic. Jimmy triggade upp mitt pris för att jag blev ängslig.
Hon gick runt så här, var jättekrösus Amanda som sitter fortfarande typ på alla sina pengar.
Ja, 50 gick runt dollar
så här,
kvar.
Bara, ah. Så började hon liksom fiska sen.
Jag gick inte alls runt.
Jo, bara, vad har du budat på den här veckan?
Nej, men alltså grejen var att du hade ju uppe fliken och så satt du och fingrade på alla de olika spelen.
Ja, men jag har alltid uppe
så försökte jag liksom
på datorn.
Var lite retfull. Och bara så här. Vad har du budat på, Jimmy? Bara så här, tänker jag inte säga.
Jag är klar att inte tänker säga det. Liksom, där liksom.
Men ibland så kan det ju vara att du delar med dig av saker.
Så ja, men Amanda har så mycket pengar. Så att det liksom, så här, om jag säger det här är jag budat på, för det här tror jag stenhårt på. Så hade hon kunnat liksom, utbuda oss hur lätt som helst.
jag har inga pengar kvar i princip.
Och så råkade Jimmy gissa att det var konsten som jag hade budat här på. Och sen bara, ah, men det ser fint ut. Det kanske man skulle lägga en liten slant på. Om man bara så här, åh nej.
Så gick hon runt där hela helgen. Liksom.
Med Ågren, så jag hyrde från 4 till 14 dollar. Bara för att Jimmy inte skulle ta det ifrån mig.
Ingen budade på konstens.
Nej, men det spelar ingen roll.
Du har fortfarande roll, 50 dollar kvar.
Som att jag skulle bränna hela min liksom allowance på
konsten. Nej, men alltså grejen var ju liksom att jag tänkte så här att om jag höjer med 10 dollar då kommer Jimmy aldrig kunna ta det ifrån mig för att han kommer inte ha några pengar kvar sen.
Nej, precis.
För jag såg att han hade budat på 2 spel men jag visste inte vilka.
Jag har 9 kvar.
Men du har ju fyllt din lista också.
Ja, men ifall någon försvinner.
Ja, för du har dropp kvar va?
Ja, jag tror inte jag har droppat någon.
Jag behövde ju droppa Mugenics för det släppte först i februari.
Och Marathon.
Ja, men Marathon droppar ju för länge sedan. Det droppar ju för att det tror jag inte på längre. Mm.
Ja, det satsade jag också en stor peng på att försöka få. Men det var ju synd att du droppade det.
Så här, just nu. Jimmy ligger på 121 poäng. Adam ligger på 87. Och Amanda på 86. Och jag på 18.
Men du, alltså Oliver,
jag hade haft 36 om det vore för Mindsign.
Alltså Half-Life 3 kommer ju rädda dig.
Ja, det kommer det. Jag snabbkollade bara Everything Announced at Future Game Show. Och det är en jävla massa att se här. De två grejer
Future
som
Game Show och PC Game Show spottar ut spelverkare som
de två grejer som bara omedelbart fånga mitt öga. Inte för att jag har kollat trailers eller någonting nu, utan jag bara läst. Det är något som heter Sleep Awake som är från en Spec Ops The Line-utvecklare och Robert Fink från Nine Inch Nails, vilket är en spännande kombo.
Ja, just det.
Vad har du lärt dig av att tro på stora namn?
Ja.
Singular.
Ingenting.
Jag säger inte att jag tror på spelet. Jag bara,
du bara speckopsutvecklare, nu jävlar öppnar vi plånboken, grabbar.
En utvecklare och en musiker från Nine Inch Nails. Det, ja. Och sen Göteborgsstudion, River End Games, Eriks Holm, The Stolen Dream.
Ja, jag såg folk prata om det.
Isometric Stealth Game set in the 1900s.
Coolt.
Om man sätter det i 1996, då är det ju tekniskt sett 1900s.
What? Nej.
Nej, 1900s, inte det 1800-talet.
Ja, det engelska är alltså 1900s, 1800-talet.
Nej.
Eller står det 1900-talet?
Om man säger 19th century så är det 1800-talet.
Century.
Ja.
Men om man säger 1900s så är det 1900 och framåt.
Ja. Ja. Jag glömmer bort att de är störda.
Nej, alltså kolla. Där, jag har sett många människor vara förvirrade över det här. Varför är det? Alltså
jag förstår
20,
det. Jag förstår
2100.
Principen.
Varför är det 21 århundradet? Jo, för att vi har påbörjat 21 århundradet. Det är som jag säger, första århundradet började år 0. Liksom man kan inte säga the zeroth century.
Vet du vad som är lättare att säga? 2000-talet?
Ja, det är lättare.
Men det är så sagt, redan med att de inte använder metric-systemet visar ju redan liksom vart du bär hem.
Ja.
Och sen Fahrenheit.
Jag vet inte om det här med 19th century är exklusivt amerikansk grej.
Ingen aning. Jag kan inte alla språk.
Grej, så. Kan du inte alla språk?
Ja, ja.
Du kan inte alla språk.
Jag kan inte det. Jag kan knappt mitt eget.
Svagt.
En annan spel som jag är sugen på, det är ju Untitled Goose Games utvecklarnas nästa spel, som är Big Walk, som är ett kooperativt spel.
Mm.
Med så här proximity chat och grejer, så man ska ut på liksom en stor vandring så att säga. Och sen ska man lösa pussel och sånt tillsammans. Sen kan det ju vara typ så här att oj, vi måste sära på oss och nu är vi på olika ställen. Men vi kan inte prata med varandra för att vi inte hör varandra. Så då måste man använda andra grejer i spelet för att kunna signalera vad man ska göra. Det låter spännande.
Jag började kolla på trailern för Waifu Tactical Force och jag fick cancer.
Alltså, Oliver,
jag tycker vi håller det där för idag.
Det är ett FPS. Alltså,
ja.
Ja.
Oliver ska vara glad att man inte kan gifta spel på PlayStation Store.
Jag har haft så mycket jävla waifu-skit.
Alltså, du hade fått så mycket sån här hentai puzzle game och waifu-stuff hade du fått hela tiden av mig. För de är ju alltid snobilliga.
Men du kan väl gifta spel på Steam, va?
På Steam, men Oliver spelar inte på Steam. Nej, han startar inte datorn inte för det.
Jag kan på ha massor av spelgiftare och ingen aning.
Om man köper nästa Xbox, Adam, så då kan du gifta hur mycket som helst.
Ja, men han slutar ta emot mina gifts.
Va, måste man acceptera gifts?
På Xbox måste man acceptera.
Skicka tillbaka den.
Va?
Jag tror inte han får
pengar
tillbaka.
Jag har fått för lite spel på Xbox, hör jag.
Man kan inte skicka tillbaka till världen. Det var kul.
Mm. Men vad händer om man...
Alltså, man får ett meddelande. Och godkänner man inte typ att ta emot den koden i princip i meddelandet, så löser man inte in den, så den ligger där i limbo.
Men jaha, men jag får inte någon notifikation på att den här personen tog inte emot det, så du kan ge bort koden till någon annan?
Nej. Xbox är inte
så. Det är ju dåligt.
For all intents and purposes så äger jag de spel han har giftat, men jag har aldrig laddat ner dem. Och det inbegriper något motocross-spel som han sa, det är så jävla dåligt, jag recenserar, jag gav det 2 av 10.
Ja, just det.
Och så var det Metal Gear Survive som är typ det enda spelet jag någonsin bojkottat.
Jag ville spela det co-op med det, men det hade inte ens ett riktigt co-op-läge. Nej. Jag blev jättebesviken.
Fan vad gött. Ja. Annars spel som heter Skam, det är en bra titel. Skam.
Ja.
Säg det en gång till.
Skam. Mm.
Ja, det var allt vi hade för den här veckan. Årets inte E3-avsnitt är slut. Vi är väldigt trötta för vi har nästan suttit i 3 timmar för att Oliver kunde inte hålla tyst.
Mm.
Ska sitta och prata om typ James Bond i 40 minuter.
Ja, det var en bra 1,5 timme bara på mig och Bond där.
Ja. Jag känner det. Så att för er som inte är bondintresserade då, så sucks to be you. Men ja, vi finns överallt. Podcasts. Podcastappar kanske man ska säga. Inte podcast. Vi är en singulär podcast som finns i podcastappar. Inte en singulär podcast som finns i podcast.
Vi har ju startat en Patreon, så nu får ni börja betala.
Det har vi inte alls. Eller har du?
Ni kan börja swisha mig. Därför.
men låt mig berätta om Dollar Shave Club.
Oliver har startat en OnlyFans.
Ja, Oliver har skapat en OnlyFans.
Spelsnack borde starta en OnlyFans.
Fast ingen svensk vill köpa det längre.
Nej, just
nej,
det.
Man får inte. Eller ja, det är bara om det är sexuella tjänster. Vi behöver inte sälja sexuella tjänster. Sam, på OnlyFans.
Är fött sexuella tjänster?
Okej, okay, så tjänsten är inte
Olivers speltummar.
Nej, du kan ju sälja vad du vill på du kan sälja vad du vill på OnlyFans.
Ja, okej.
Okay. Det är bara att det har blivit ett sätt för att sälja.
Ja, så de har i princip
pryd Jimmy.
De har i princip sträckt ut prostitutionslagen till OnlyFans då.
I princip.
Ja, men nu har de ju begränsats.
Ja, alltså du får inte köpa. Alltså du får så här, du kan köpa saker på OnlyFans, men du kan liksom inte säga till typ så här att jag vill ha det här och ge pengar för det.
Men hur för det är väl...
Vänta, så det är okej om man säger surprise me?
Nej, för då har du gjort en beställning typ. Du kan liksom bara...
En beställning på
nödvändigt. Så som jag förstår det.
Och jag
har lusläst lagen utifall att.
Nej, men så som jag har förstått det av vad jag har läst, så är det typ så här att du kan prenumerera på en OnlyFans och du kan köpa det som kreatören lägger upp. Men du kan liksom inte säga, du kan inte köpa en tjänst och säga att men jag vill ha
du plus gurka.
Det här scenariot i en video som du ska producera till mig. Jag tror det är det som är...
För jag får med att det är olagligt att
Jimmy
köpa.
Har liksom skrivit det i manus att jag skulle säga att Oliver skulle starta en OnlyFans så han kunde få ha den här utläggningen.
Ja, precis.
Nej, absolut
inte. Som jag förstår, så är det olagligt att köpa eller sälja sex köpa. I Sverige? För att det är inte både och.
Köpa.
Ja. Och nu är det alltså...
För att...
Men det...
Också köpa.
Precis, men det är inte olagligt att sälja nakenbilder och grejer på OnlyFans.
Nej.
Det är bara att ingen får köpa dem.
Nej. Ja.
Ingen svensk får köpa dem. På beställning.
Precis.
Så tänk på det nu.
Ja, det är bra information. Ja.
Men Oliver speltummar, det skulle folk betala mycket för. Och få se.
Ja, men vi har nog många fans. På Spelsnack som har betalat dyrt för att se Olivers speltummar.
Ja, absolut. Jag tar med systemkameran och så sätter vi oss i en studio ändå.
Jag kan visa rövhålet också ifall ni vill. Jag är inte kinky.
Det tänker inte jag fota.
Jag kan ställa
upp. Jag får Jimmy göra.
Jag kan ställa upp och jag får mycket pengar för det.
Jag böjer mig fram och bara särar på
kameran.
Ja. Jimmy får min bästa vinkel nu.
Ser du inte att jag vinkar?
Tar vi några så här 20 lappar som vi kan sätta i springan.
Jimmy, håll undan håret så att man ser.
Hämta kammen.
Sätta lite vax. Frisera.
Ja, men precis. Frisera den lite. Det folk gör med sina mustascher ska vi göra med lite röv.
Mitt skägg. Pulserande dödsöga.
Ja. Du får inte ha ätit något dåligt då den dagen. Vi vill inte ha några olyckor.
Nej.
Får ha en hink nära till hans. Ja.
Jag har levt på
Vi har ingen Patreon. Vi har inga annonser. Vi gör det här gratis.
Vi har ingen OnlyFans.
Vi har ingen OnlyFans än.
Inte som grupp TBC. I alla fall.
Nej. Nej, inte så
grymt. Man vet aldrig vad vi gör på vår egen tid.
Nej, precis. Jag har hört att Adam är stor på OnlyFans. Mm.
Måste bli ekonomiskt oberoende på något sätt.
Ja, men precis. Det gick åt helvete att jobba, så nu får vi göra något annat.
Mitt namn är Jabba the Slut på OnlyFans.
Jimmy, hade du... Nej, det var inget. Det är skitsamt.
Jo, jag säger det, nu måste du säga.
Nej, jag menar...
Oj.
Kom igen, Oliver.
Det var inte meningen att dra ut mer på tiden, men...
Nej, men säg nu.
Jag såg ju någon på Threads, tror jag det var den här gången, som sa, hade du kysst någon av samma kön för $6 miljoner? Och det var så många som bara, aldrig... Jag hade hellre dött än att ge upp på mina principer som man bla bla. Och jag bara, jag hade fan gurglat varenda kroppsdel på dig för $1 miljon. Alltså, hade du... Har vi barn som är skitsamma? Hade du sugit av någon för $6 miljoner?
Ja.
Jag med. Hur lätt som helst.
Det är alltså, jättemycket pengar.
Det är verkligen livsförändrande. Alltså, fatta vad man kan göra med 6 miljoner.
Ja, på fler sätt än en.
Man har med 3 Nintendo-spel med de pengarna.
Alltså, jag hade ju hellre sugit av en bög då. För att han hade ju förmodligen tyckt om det mer än en straight människa. Och då hade det inte tagit typ 18 timmar att forcera ut krämen ur mojen. Liksom, alltså, man tänker liksom... Det var en annan fråga jag såg, liksom, typ, hade du runkat av någon för att rädda hans liv? Och hur många det var som bara, jag vet inte. Och det är ändå moraliskt, alltså, hur kan du säga nej?
Jag ångrar att jag nämnde OnlyFans.
det var på en podcast, det var någon som frågade panelen så här, hade ni runkat av Joel Miller för att rädda hans liv i Last of Us 2?
Så det tar aldrig slut.
Det var liksom, alltså det är ju en spelkaraktär, men vi säger att jag lever i världen The Last of Us och jag är fångad där av Abby och dem, och de bara, om inte du runkar av honom och får honom att komma här så skjuter jag honom i huvudet. Och jag tror att Joel hade haft jävligt svårt att nå klimax under den situationen. Så därför säger jag, jag hade hellre tagit en bög som liksom så vill bli alltså, avsugen av en man.
Vem säger att de vill bli avsugen av dig?
Men, jag tror att om vi återgår till den situationen som Joel Miller hade varit i, så tror jag att det även hade varit svårt för
kan
en bög.
Kan vi snälla liksom inte återgå till någon av de här situationerna? Liksom,
men alltså, ja, precis.
Jag ångrar allt.
Men, så här.
Jimmy, nej.
Det är en ganska sjuk. Plats. Det är en ganska sjukt scenario.
Jo, men hur kan man säga att det är nej? Liksom... Bara, nej, alltså, hans liv betyder mindre för mig än min bekvämlighet som straight.
För att det är Joel Miller.
Ja, men då hade jag ju mer tänkt så här. Det hade känt bättre om vi hade kört det tankeexperimentet i mer så här medicinsk sammanhang. Liksom att den här personen har typ en stroke och enda sätt att bli av med det på är att runka av den personen.
Amanda än att någon, har här, du är hamnat i koma. Det enda sättet för henne att vakna upp är om du runkar av Adam.
Va?
Det är ju bizarrt.
Man måste ju göra det.
Vi känner ju varandra.
What the fuck?
Du kan inte, ska du stå där för herr och fru Sten och bara, nej, jag kunde inte rädda den. Jag kan bara inte runka av den här människan. Det är liksom...
Oh. Jag tror att vi måste sätta stopp här. Stackars Adam har typ... Adam har drömt sig bort till det här fiktiva scenariot. Ja,
poängen är att folk är så jävla fjantiga med sin jävla homofobi. Alltså, kyssa en man för 6 miljoner dollar. Alltså, jag har kysst fler män än kvinnor.
Jag gillar dock att Oliver var så här typ att jag hade gjort mindre för 1 miljon dollar istället för att bara säga, ja, jag hade kysst en man för 6 miljoner dollar.
Det, det är helt
I'm open liksom, for more.
Jag har också kysst fler män än kvinnor.
Det är en sån här dum grej. Någon bara, hade du liksom gått med på att aldrig lyssna på Beyoncé igen för 10 miljarder? Bara, what the fuck? Ja. Jag har aldrig hört Beyoncé. Ja. Förutom i Lejonkungen när hon gjorde sin sämre version av Can You Feel the Love Tonight, eller fan det var hon sjöng. Ge mig i alla fall en svår fråga liksom. Alltså, jag menar, ifall någon har sagt 6 miljoner, runka av honom och ge Shrek en handtralla samtidigt liksom. Okej, då är det liksom, det är lite skill involverat liksom. Då måste jag liksom åtminstone bara... Okay.
Jag känner att jag tappade tråden lite nu.
Vi hörs nästa
jag
vecka.
Jag hänger helt med, men vi hörs nästa vecka. Hej då!
Liksom, han är uppspeedad nu.
Sova.
Jag har kysst Jimmy.
on inflation and what it is.